right now is out there watching, waiting. So don't look. He'll see you. Don't breathe. He'll hear you. Don't move. You're dead!
From beyond.
Hej och välkomna till avsnitt nummer 6 av From Beyonds eminenta podcast. Med mig Alex.
Och mig David.
Dagens ämne.
Mm. Dagens huvudtema kanske.
Dagens huvudtema. Som vi kommer att prata om så småningom.
Yes. Slasherfilm från det eminenta, för att använda det uttrycket igen, året 1981.
Det gyllene året skulle man kunna säga. Mm. För skräckfilm överhuvudtaget, nästan skulle jag våga påstå.
Nej. Men okay,
det gjordes
delvis.
Väldigt mycket, väldigt, väldigt, väldigt mycket bra skräckfilm.
Det gjorde det säkert.
1981. Framförallt slashers.
Ja.
Jag har läst någonstans att 1981 så var slashers var den vanligaste filmen på bio.
Jag har hört att det var 60% av alla filmer som gick upp var slashers.
Ja.
Det är ju helt, det går inte att jämföra med något idag.
Nej.
Det är vansinniga siffror.
Det var sjukt mainstream.
Ja.
Även fast produktionerna är väldigt lågbudget och sådär, så var det ju verkligen.
Det var ju storbolag bakom.
Ja.
Fast de sköt inte in så mycket pengar, men.
Precis. Ändå. Det var ju verkligen bred underhållning på något sätt ändå.
Och vi förbarmar oss över att vi inte är 25 år yngre.
Ja.
Någonting.
Men, ja, fast frågan är hur mycket av filmerna som sändes i Sverige.
25 år yngre och amerikaner.
Amerikaner, ja.
Glorious Days. Men ja, vi kommer dit småningom. För ovanlighetens skull tänkte vi ta upp lite så smått och gott innan.
Just det.
För att få lite bredare perspektiv och för att värma upp oss lite.
Ja.
Jag måste bara, det har ju uppstått en liten så kallad beef på From. Du är ju nu en permanent medlem av From Beyond på ett annat sätt än du varit innan.
Just det, nu är jag inte begränsad till podden, utan nu lägger jag mig även i bloggen.
Precis, skribent och medarbetare kan man säga att det är också. Det har ju, du har ju såg ju Human Centipede 2 relativt nyss.
Ja, det gjorde jag.
Och alla som lyssnar har säkert hört talas om filmerna i alla fall, även om inte alla sett. Jag har inte sett någon av dem, men jag ska göra det. Så jag också kan ge mig in i den här vilda, brinnande diskussionen.
Ja.
Du gillar ju den. Ganska, ganska mycket i alla fall.
Ja. Jag tyckte den var riktigt bra på många sätt. Alltså, jag gillade första filmen också, därför att jag tycker att grundidén är så vansinnigt jävla vrickad och skruvad. Ja, alltså, den är så jävla, ja, den är helt fantastisk. Alltså, den är så bizarr, hela idén, vilket gör att filmen i sig blir ju naturligtvis helt bizarr. Första filmen presenterades ju och skrevs om som att den var så jävla extrem, världens vidrigaste, äckligaste film.
Vilket i och för sig händer varje år.
Ja, ja, absolut, absolut, absolut.
Tvåan blev ju där sen.
Ja, precis, den blev ju också hypad på samma sätt. Och jag tyckte om första filmen. Men jag tyckte inte den riktigt den levererade den här extremchockgrejen. Det var väl mer eller så här, hela själva grejen
och tanken,
med tanken på det. Men hur det framställdes med att se ihop tre människor på, det var inte så jätteäckligt.
Nej.
Sådär.
Nej.
Så tvåan.
Mm.
Som ska hypats som regissören Tom Six. Som har presenterat den som.
Han har väl redan sagt att ettan ska se ut som en barnfilm jämfört med,
tror
jag. Ordagrant nästan.
Och så ribban läggs ju väldigt högt. Förväntningarna är väldigt högt ställda. Och man ser filmen och förväntar sig att nu jävlar ska det vara äckligt. Och den levererar. Och då tycker jag att den är värd beröm.
Samtidigt har vi redaktör Rickard som hatar filmen. Nej, men det gör han. Jag kan nog tala från det.
Okej, okej.
Så det har uppstått lite skilda diskussioner på det här planet.
Ja, alltså jag tyckte att den lyckades. Hela filmen var så fruktansvärt genomvidrig. Mm. Förutom våldet och övergreppen, det grafiska våldet som i sig var vansinnigt vidrigt. Mm. Så hela filmen har lyckats skapa en sån jävla äcklig, vidrig, smutsig stämning genom hela filmen.
Ja.
Och han som spelar psykopaten rollen, han är helt makalös, som så här riktigt, riktigt vidrig, tjock liten stum gubbe som bara grymtar.
Men det känns nästan som att det är lite klischéartat för djur, den här ensamma nörden som är tjock och har glasögon.
Fast den är inte så klischéaktig, skulle jag ska inte säga att den är så klischéaktig.
Nej, jag har inte sett den, så jag ska inte uttala mig allt för mycket. Men,
den levererar precis vad den lovar. Mm. Ingenting annat. Men det den levererar gör en med råge.
Mm.
Och ja, man jag skulle jag känner, det är inte så att känslan är inte som när jag har sett filmer som Eden Lake eller Inside eller
sådär. Du är inte dåligt av Human Centipede.
Nej, precis. Jag känner mig inte illa berörd på det sättet. Det är ju klart att jag blir äcklad och illamående, men man sitter och skrattar åt det,
du,
för att det är så.
Du känner inte smutsig som man kan göra efter vissa filmer?
Nej, inte det heller. Nej. Möjligtvis så här, sitta och fundera på vad är det... Vem är jag som sitter och kollar på det här och varför skrattar jag åt det? Men jag kände mig inte smutsig. Jag kanske borde känt mig smutsig, men jag gjorde det inte.
Ja. Det ska ju komma en trea, har han väl sagt också, Tom Six.
Ja, ser jag fram emot.
Och då har han ju återigen sagt att tvåan kommer ut som en barnfilm jämförelse. Ja. Går det att göra värre? Eller det är klart att det går alltid bra, men tror du att det kan göras värre med finess? Tror du att du kan gilla trean ännu mer?
Det är en intressant fråga. Frågan är om det liksom kommer vara intressant en tredje gång.
Mm.
För det så, tvåan var, skilde sig så otroligt mycket på alla sätt och vis från första filmen.
Mm.
Att den första filmen är väldigt polerad och det är en väldigt så här vanlig film med ett vansinnigt upplägg.
Ja.
Men den är traditionellt filmad på alla sätt och vis. Medan tvåan är betydligt mer experimentell i formen och så. Och trean, då måste han hitta på något nytt. Men samtidigt så är risken då blir istället att bli krystat.
Mm.
Lite som Paranormal Activity 3.
Ja.
Eller hela den serien. Att så här, varje film, det blir mer och mer krystat. Och när man inte köper hela ramen, då blir det svårt att köpa innehållet. Så nej, jag tror att en trea.
Ser du fram emot en trea? Eller mot trean? För det kommer ju en trea.
Ja, det... jag ser fram emot lite. Nej, jag tror att jag har svårt att se hur trean skulle kunna hålla sig intressant faktiskt.
Mm.
Men jag väntar med spänning på den å andra sidan. Mm. För det ska bli intressant att se om han lyckas leverera en gång film.
Och det kommer säkert vara världens äckligaste film då också.
Ja, vi får se om han lyckas vara ännu äckligare än nu.
Mm. På tal om uppföljare och på tal om, jag tror att det är klart redan för en Paranormal Activity 4 också.
Ja.
Och där känner jag lite så här. Jag gillar trean med dig, men jag känner att där räcker det liksom. Där man fick ihop en, man knöt ihop i allt, så det, jag vet inte hur man ska ta vidare. Men det är, vi kan prata mer om det ifrån när det finns mer detaljer om vad den ska handla om.
Hur är det med Saw-serien? Är den färdig eller?
Ja, jag tror det. Uh-huh. Skönt.
De börjar snart göra remakes på den.
Ja. Rec 3 kommer ju också snart.
Just det, som ska ha lite Hell on Earth.
Ja, den ska utspela sig, det är ju en prequel.
Ja, det är prequel. Ja, det är Rec 4 som
ska vara, som heter Apocalypse.
Ja, just det.
3 heter Genesis. Fan, vilka trötta titlar det är. Det känns som att Apocalypse används i 20 filmer.
Det låter som datorspels...
Resident Evil har använt Apocalypse.
Det låter väldigt mycket som datorspel att man lägger till Rapture, Genesis.
Ja, men.
Ja.
Du gillar Rec 2?
Ja, fast inte lika mycket som
nej,
första.
Nej, nej. 3 ska utspela sig på ett bröllop innan. Jag tror man, då ska man få se hur det här viruset eller bara bryter ut liksom.
Mm.
Och som jag fattar det så kommer det inte vara, hela filmen vara found footage.
Okej.
Okay. Utan jag tror den kommer varva.
Ja, men det är, om jag har förstått väl, rätt. Det är väl rimligt.
Och det är skönt
att de
vågar
inte så
vara statiska.
Precis.
Jag
skulle, för det är inte found footage formen som bär räckfilmerna.
Nej.
Tycker inte jag.
Det är paniken.
Ja.
Instinkt. Ja, men i alla fall.
En på tal om Rec 2, så en en koppling jag inte har sett någon göra till annan film, det är att jag tycker att Rec 2 påminner väldigt mycket om Demons. Lamberto Bavas
jag kan förstå din koppling.
En grupp människor blir instängda i ett hus som de inte kan ta sig ut, var och en efter en förvandlas de till demoner.
Ja, det är sant.
Kanske finns fler filmer med det upplägget, men
inte
så på
Night
pricken.
Of the Demons.
Så. Fast den är mer party.
Ja, jo, det är klart.
Ungdoms.
Men jag förstår vad du menar. Men jag var Rec 3 och 4 kommer. Sen en annan uppföljare som kommer. Insidious 2.
Just det.
Det är samma med folk bakom tydligen.
Okej.
Jag vet inte om de kommer samma regissör.
James Wan.
Ja, James Wan och Lee Vanell är ju de typ. De är australiensare faktiskt.
Mm-hmm.
Det visste jag inte. Lite märkligt.
Är det James Wan alltså?
Ja, båda två är det. Men i alla fall. Och jag tror att vissa delar av Castle Cruiser kommer tillbaka också.
Mm-hmm.
Vad tror du om det?
Vad tror jag om det? Nej.
För du gillar ju första väldigt mycket.
Ja, men alltså det är väl det här med uppföljare. Det blir väldigt sällan kul. Ibland lyckas det.
Ja.
Men jag gillade första väldigt mycket.
Mm-hmm.
Men nej, men det är tråkigt. Det är Hollywood sedan ganska länge nu tillbaka har, känns man verkligen slut på idéer.
Mm. Särskilt på kanske det är genre Hollywood.
Ja, precis. Genrefilm, fantastisk film från Hollywood. Mm. Jag har verkligen ingen statistik för att backa upp det här, men det känns som att det går fem remakes eller uppföljare på en ny film.
Mm.
Och det är klart att det är roligare med en ny film, tycker jag.
Ja, då kan vi ju komma in på nästa.
Ja.
Det kommer ju en remake på en av de skräckfilms, i alla fall för mig, heliga graal, Evil Dead.
Mm.
Nästa år tror jag den kommer komma. Oh, den kommer komma nästa år.
Tillåt mig, vänta.
Ja, i alla fall. Det har ju varit tissel och tassel länge om kommer en Evil Dead 4 eller inte.
Ja.
Bruce Campbell har väl själv sagt att han har blivit mailbombad nästan med frågan. Det är en av de enda frågorna han inte svarar på via mail längre, för att han har inget svar på det.
Ja.
Och Sam Raimi kanske lite för stor nu för att göra. Eller det kanske inte alls. Jag gjorde Drag Me to Hell i och för sig, som du hatar. Mm. Men det är en annan film. Men ja, Evil Dead remake. Sam Raimi producerar.
Mm.
Och Rob Tappert som producerar gamla också. Och jag tror att Bruce Campbell är med på något hörn också.
Här har en cameo.
Ja, men alltså som producent.
Jaha,
tror jag faktiskt. Okay. Och han som regisserar heter Fede, tror jag, Alvarez.
Han nej, men blandar inte jag ihop det här nu med någon. Men är det inte... Hon,
Jo, men vi kommer dit, okay. Han ska regissera. Han har gjort en kortfilm. Det ligger på From Beyond-bloggen, man kan kolla. Som heter... Jag heter Panic Attack på engelska. Jag är inte hype på spanska.
Nej, okay.
Attack de Panico.
Ja.
Som är ganska imponerande för att vara en amatör. Den är väldigt CGI-tung, men den är rätt kul gjord ändå.
Mm-hmm.
Och jag tycker det är kul att man i alla fall ger jobbet till någon som verkar ha en kärlek till genrefilm och som inte är plockad direkt från Hollywood. För han är typ argentinare, tror jag, någonting.
Aha, mm.
Så lite vågat val.
Men Panic Attack är en skräckfilm, eller?
En kort sci-fi kortfilm. Alien Invasion kortis. Aha. Typ 4-5 minuter bara.
Det är vågat att ge ett sånt stort namn på en film till
någon
som inte har gjort
film. Han kan ha gjort en långfilm, men han har inte gjort något stort än. Aha, liksom. Ingen som har nått in i USA riktigt.
Mm.
Men det som säkert skaver för många är att det är Diablo Cody.
Just
som har skrivit fel. Jag tror att Fede Alvarez med någon kompis skrev en draft och så har Diablo Cody putsat till den.
Mm.
Och hon blev ju stor med Juno.
Regisserade eller skrev hon manus på Juno eller både och?
Hon skrev manus bara.
Just det.
Hon har bara skrivit manus hittills. Hon skrev manus till Juno.
Mm.
Som i många i alla fall. Den fick jävla bra kritik oavsett vad man tycker om den.
Ja.
Sen kom Jennifer's Body. Har du sett den?
Nej.
Nej. Som inte är så bra.
Jennifer's Body. Nej, den har jag hört väldigt
dåligt. Det är ju som i Juno. Alltså det är samma slags dialog som i Juno. Det här quirky tonårs... Ja, precis. Men hon har faktiskt lovat att hon inte ska ha sån dialog i Evil Dead.
Okay, ja.
Vilket ju är skönt. Så, ja, ja. Jag är kanske hopplös optimist, men jag tycker det ska bli kul att se ändå.
Evil Dead.
Jag måste bara säga, det är roligt i alla fall att det är Sam Raimis bolag som ligger bakom, ja, och inte något annat bolag som bara tar den utan liksom hänsyn till.
Ja.
Men samtidigt, John Carpenter var producent till The Fog remaken.
Ja.
Har man sett den så, ja, vet man vad man pratar om.
Ja, alltså, nu har jag inte sett Juno, men jag vet att det görs referenser till både Agent och Herschel Gordon Lewis i den filmen. Mm. Och det kanske bara är så här trendigt namedroppande eller så, ja, men det kan ju vara så att Diablo Cody har ett intresse för
det har de säkert.
Filmens rötter.
I alla fall någon fot där.
Ja. Och Evil Dead, jag tänkte först att det finns ingen poäng med att göra en remake på den, därför nej, att charmen är att det är en sån jävla lågbudgetfilm, mm, och det är därför den också är så berömd, mm, därför att den är gjord på så extremt, ja, små medel, men ändå blir så jävla lyckad.
Ja.
Men å andra sidan så,
och jag tror inte att den här kommer bli så jättehög budget heller. Nej. Eftersom att det är ju Raimis bolag som, ja, är bakom, producerar och sådär, så att, ja.
Nej, men för från Hollywood-håll nu åtminstone, så när det är skräck så görs det ju väldigt sällan monsterskräck eller att det är liksom creature feature stuket, ja, eller demonstuket.
Det har varit mycket spöken och tortyr senaste året.
Ja, eller vampyrer eller zombies. Ja, och därför kanske det kan vara ganska intressant med en ny tolkning av så här en gårig demonrulle. Jag är kanske lite hoppfull att det,
men
kan
då vill man ju att de gör något nytt då också, att de inte bara gör om den gamla, för då är det ju helt och hållet meningslöst. Men en grej som är lite kul.
Mm.
Ash-karaktären ska vara kvinnlig.
Okej. Okej, det är spännande.
Ja, skulle tills för några år sedan spelas av Phil Collins dotter.
Okej.
Men hon hoppar lyckligtvis av.
Jaha. Är hon dålig skådis?
Jag har sett henne i en film, hon var riktigt sur.
Uh-huh.
Och ersatt av någon annan ung tjej som, jag har inte sett henne i någonting, men ja, det känns bättre att det är hon än Lily Collins känns, nej. Så det var lite skönt att hon hoppade av. Och det är lite kul att de låter en tjej vara. Det känns ju ganska fräscht tänk på något vis.
Absolut, det tycker jag definitivt.
För det, då det kommer ju bli att det blir en stark kvinnlig karaktär också för att,
ja, men det jag tänker framförallt sådär, det finns, inom skräckfilmen finns det en lång tradition av starka kvinnliga karaktärer. Men däremot inom så här komedier och skräckkomedier framförallt,
ja,
har det definitivt varit männens domän. Det är män som är roliga och sköna.
Det har inte tänkt på, men det har du rätt i.
Den typen av Ash-karaktär, den här kult som så här, fan vad awesome liksom. Det har inte funnits med brudar.
Nej.
Och om de lyckas göra liksom en så här, den sortens.
Ja.
Ash är liksom, ja, men Bruce Campbell, han är en ikon på samma sätt som Chuck Norris eller nu kommer jag inte på honom.
Nej, men ja.
Vincent Price kanske. Alltså så här, komisk skräck eller genre. Ja. Mm. Och den här awesome nörderiet liksom.
Han säger väl till och med awesome någon gång i filmen. Lite i trean, tror jag.
Awesome, vad kan han säga?
Kan göra.
Groovy säger han. Groovy, just det.
Ja,
men och det kan vara intressant. Om någon liksom att göra den faktiskt personligheten hos en kvinna kan bli mycket intressant.
Sen ligger ju en av faran lite i att den görs idag effektmässigt, för att det är ju inte alls som det var förr där.
Nej.
Evil Dead är ju nästan bara, det är ju super stop motion.
Ja.
Ibland är ganska tafflig på, men
ja, slutscenen
ruskigt charmig.
Men make-up-effekterna och sådär är ju fantastiska.
Ja, det är de ju. Verkligen, men särskilt med tanke på vilka jäkla omständigheter de jobbar under.
Men det jag tänker att en demonrulle,
mm,
gör man den nu fullt på med CGI och hela köret liksom, och kunna göra så här riktigt helvetisk, infernalisk demonrulle med, för nu kan man ju verkligen köra fullt fräs.
Mm.
Det kanske kan bli skitcoolt.
Det kan det nog bli. Jag hoppas i alla fall att våldet blir praktiska effekter, för det är där ofta som CGI skaver. Det är ju, om man ska göra stora, feta monster, så då funkar CGI. Ja. Alltså det är liksom, det förstår jag.
Men... Ja, absolut. Men CGI blod. Aj, aj, aj.
CGI blod stänker. Fan, nål i ögat alltså. Ja. Ja, men vi får hålla koll när det kommer börja komma bilder och absolut. Så på den och se vad som händer. Vi håller tummarna i alla fall för den. Jo, en till grej bara innan vi kommer in på ämnet tänkte jag. Jag länkade nyss till en grej på Facebook och det togs även upp i senaste numret av Fangoria. Intervju med Nicolas Cage.
Just det, jag läste den.
Nicolas Cage är ju en jävligt unik skådis på många sätt. Oavsett om man tycker att det är bra eller dåligt. Det kan man ju tycka, men
jag lutar åt dåligt.
Nej, jag gillar honom.
Jag upptäckte att min lilla syster, den stora lilla systern som är 19, hon hade Nicolas Cage på väggen.
Underbart.
Det var lite konstigt. Förlåt, det var...
Ja, men det är märkligt att ha på vägen. Men ja, jo. Han uttryckte då i de här intervjuerna några saker som var ganska roliga för oss genre-nördar. Att han älskar de gamla Roger Corman Vincent Price-filmerna.
Just det, det var det.
Och han hade ju käkat middag typ med Corman. Och där han diskuterade om att göra en film med de här gamla rökmaskinerna, teaterblodet, i de här gamla settingsarna. Men jag tror det föll på finansiering.
Ja.
Och tanken är ju
ruskigt. Jag tror han hade ett manus klart också.
Ja, det är möjligt. Men det föll i alla fall på finansiering. Ja. Och det är ju en ruskigt kittlande tanke.
Ja, det låter ju...
För Corman har ju, han har ju inte gjort något sedan typ 80-81, tror jag. Han är ju bara producent nu.
Precis.
Bland annat åt Dinah Shark.
Jo, men vänta, det kanske inte han kanske bara producerade den.
Vilka tänker du på?
Fan, inte den då? Det är någon så här science fiction skräck. Andra 86 typ. Det är ett gäng på någon rymdbas och så kommer in några monster.
Galaxy of Terror?
Nej, inte Galaxy. Inte senare. Skitsamma. Ja, han producerade
den. Jag tror inte han gjort den sedan typ 80. Ja. Och nu vet ju inte jag om det här var snack om Corman skulle producera eller regissera. Men i alla fall, det är ju en ruskigt kiklande tanke.
Ja, jag vet inte om jag tycker du behöver Corman vara med överhuvudtaget. Alltså att göra en modern film i det stuket.
Ja, men i Cormans stuket i alla fall. Och genom att, nu önsketänker jag bara, men att de här intervjuerna faktiskt kommer ut så kanske folk ser det här och då kanske sätter någon boll i rullning.
Ja. Men å andra sidan, jag tycker inte att det finns så stor poäng med att göra en, bara att göra en till film som ska se ut som de filmerna.
Men att använda sig av den estetiken i alla fall.
Ja, men där tänker jag att där finns det, jag har lite hopp för nya Woman in Black.
Ja, just det. Den kan vi prata lite snart om.
För den verkar ju trycka hårt på dimma och gotik. Även om förstås Cormans rullar är ju de spelas ju alltid inomhus.
Mm.
Det är väldigt bara interiörer. Ja, liksom.
Det är sant.
Men en annan film som jag tycker har väldigt mycket av den här klassiska 60-tals spök dimma stuket. Och du kommer inte gilla det här.
Ja, jag vet vart du är på väg. Men, ja.
Dead Silence.
Ja, jag kan förstå din poäng till viss del.
Där är det mycket sån estetik och det tycker jag om.
Ja, men i alla fall.
Ja.
Du har sett gamla Wickerman. Jag har inte gjort det.
Nej, jag har faktiskt inte gjort, det. Jag budade på den här Wickerman-boxen, men förlorade.
Nej, men du har inte sett remaken heller?
Nej. Jag har sett YouTube-klippet.
Ja, men Nicolas Cage sa i alla fall en jävligt rolig grej i intervjun som jag bara måste få in.
Ja.
De frågade om det är någon karaktär han skulle vilja, överhuvudtaget från hans filmografi, som han skulle vilja komma tillbaka till.
Mm.
Och han har ju ändå gjort ganska så här stora filmer.
Mm.
Och då säger han, I would like to take the Wicker Man to Japan, except this time he's a ghost. Och har man sett Wicker Man och vet hur den slutar, så är det här citatet helt vansinnigt. Det finns ingen logik i det han säger. Det känns som att han att han trollar medvetet där. Att han liksom, ja, jag vet inte.
Jag kan inte svara på det här, för jag har inte sett några filmer, så jag vet inte vad du pratar
de
om.
De som har sett förstår vad jag menar.
Okej.
Okay. Det är i alla fall kul att han säger så, tycker jag. Woman in Black nämnde du.
Ja.
Gått biopremiär 27 april. SF har köpt in den, faktiskt.
Jaha,
så Hammer på bio.
grymt. Mm. Ja, den ska jag definitivt se på
bio. Ja, det måste man göra. Den har ju gått nyss på Göteborg Filmfestival.
Ja.
Och den har fått bra kritik i USA hittills.
Okej.
Okay. Relativt i alla fall.
Ja.
Jag tror inte att Bloody Disgusting gillar den, men Van Gogh gillar den riktigt mycket istället.
Ja.
Så det är...
Ja, jag hoppas på den. Ja. Så länge den är snygg.
Ja.
Eller,
det,
ja,
den tror jag på. Den, det blir, ja, i alla fall kul att se Hammer-loggan på bioduk.
Ja, verkligen.
Det blir verkligen. Du var ju på bio ganska nyss.
Ja, Bio Rio här runt hörnet där vi sitter i Hornstull.
Mm, just det.
I Stockholm. Har två parallella genrefilmsprojekt som rullar.
Mm.
Dels Njuta Films, dels Njuta Films som kör, har börjat köra, eller en kväll hittills har de kört Grindhouse Premiere Nights, tror jag.
Just det, ja.
Där de visar sina egna rullar.
Mm.
Nya grejer de släpper. Men den var jag inte på.
Nej.
De visade The Innkeepers som vi såg på filmfestivalen och inte tyckte så mycket om.
Jag har sett om ni gillar mer då.
Okej, okay, ja. Och sen också Underwater Love.
Det var den de körde.
Japansk Pinku-musikal.
Just det.
Mm.
Den
är. Pinku, ja, alltså japansk mjukporr typ.
Ja. Jag måste bara flika in där. Lite lustig anekdot. Från Björn Rickard har ju skrivit en B, tror jag, uppsats som Pinku-film.
Mhm.
Kan vara C. Nej, det är en C-uppsats som Pinker har skrivit. Det är lite coolt.
Jaha.
Men, ja.
Det ska man väl läsa.
Ja.
Men, hur som helst. Det var ena projektet. Och det kommer att fortsätta rulla. Jag vet inte vad nästa visning blir. Men de körde också filmfrukost nu med Klubb Super 8.
Just det.
Klubb Super 8, svenska DVD-distributören som framförallt...
Och lite film... Det verkar vara någon slags filmklubb också.
Ja, precis. Som i det här fallet. Mm. De framförallt har de släppt mycket svensk bortglömd sensationsfilm, exploitation. Ja, mycket svensk gladporr och sånt där. 60-70-talet.
Yes.
Och mycket så här, lökiga komedier från 50-talet och sånt där. Men det är uppenbart att personerna bakom Klubb Super 8 också gillar skräck. De visade nu två Vincent Price-rullar på filmfrukost. De visade The Abominable Dr. Fibes och Dr. Fibes Rises Again.
Just det.
Och det var ett mycket, mycket, mycket trevligt evenemang.
Mycket folk?
Nej, absolut inte.
Det var inte
väldigt lite folk. Det var väl liksom...
Om du skulle uppskatta det till...
30-40 pers max.
Mm.
Men väldigt trevligt. Käka frukost. Jag var tämligen bakis. Så det var supermysigt bakishäng. Och se på de här rullarna med Vincent Price på stor skärm.
Mm.
Och båda filmerna är fantastiska.
Mm. Jag har ju fast inte sett någon av dem. Jag
nej, de är väldigt speciella. De är väldigt... de är jävligt snygga. Mm. Konstig estetik. Och de är väldigt bizarra och, ja, de rekommenderas starkt. De är inte läskiga skräckfilmläskiga, utan de är mer åt komedihållet. Utan att vara komedi. Som att det, ja. Nej, du får se dem. Men det var mycket trevligt. Och då berättade också nu kommer jag inte ihåg vad han heter. En av hjärnorna bakom Klubb Super 8 då. Att de också planerar nu i sista veckan i mars en hel Lovecraft-vecka. Temavecka.
Det är vecka, alltså.
Ja, en hel temavecka.
Okay. Oj, shit.
Som skulle vara på Kulturhuset och Biori och lite allt möjligt. Jag vet inte exakt vad det kommer innefatta, men det skulle bland annat vara att de skulle visa någon Lovecraft-film på Biori torsdagen där, om det är den 29 mars.
Så fan, det... vad Lovecraft är återkommande här alltså.
Ja, det har varit mycket Lovecraft.
Vi inledde med Lovecraft, vi intervjuade Anders Fager på Lovecraft-kväll och nu är det Lovecraft igen.
Ja. Ja.
Den Lovecraft, ja.
Ja, nej, men så det var lite om det.
Det får du ju se till att besöka på något vis.
Ja, ja, absolut.
Och jag om jag kan, det får vi se. Men, ja. Huvudtemat då?
Mm.
Slasherfilm från 1981.
Ja, det är ju sådär att... det gjordes ju väldigt många bra slasherfilmer runt omkring 1981 också. Ja. 1980, 82.
1978.
Ja, mellan 78 och 83 nästan gjordes det de allra flesta bästa, skulle jag säga.
Ja, det stämmer nog.
Men vi valde att koka ner det till 81 i det här fallet.
För ja, vi kommer med största sannolikhet återkomma till slashers på något vis. Ja. Men vi körde 81 för att det var en ganska vettig begränsning på något vis. Ja. Annars blir det för mycket.
Ja. Och det, vi har inte sett alla slashers från 1981, men Nej. Vi har sett de flesta. Och sen är det väl så här att slashers i ditt fall, förutom att du har sett vansinnigt mycket Bruno Mattei och vansinnigt mycket julfilm, så har du sett vansinnigt mycket slashers också.
Ja, det är min min stora skräckpassion kanske.
Ja. Och jag skulle säga att kanske du har sett fler slashers än du inte har sett.
Nej, det har jag nog inte gjort. Det kommer säkert bli rättad av någon. Det finns. Jaha. Du kan leta varje dag och hitta nya.
Okay,
och hyggligt mycket.
Ja, mm.
Men jag har sett en del. Det har jag gjort. Ja.
Just det ska vi säga också att 1981 så gjordes dessutom fredagen den 13:e del 2
och Halloween 2.
Ja, och vi har valt att inte diskutera dem ikväll, utan vi kommer återkomma med tema avsnitt om de filmserierna, ja, respektive. Precis. Så
de är fliken. Halloween 2 är fantastisk och fredagen 13:e 2 är riktigt bra också.
Ja,
tycker jag. Men ja, vi återkommer
till. Helt okej.
Ja. Ja, men 81 då. Jag har sett en hel, mer än vad jag trodde. Jag trodde att jag hade sett typ 7 eller något från det här året.
Mm-hmm.
Men det hade jag inte. Jag sett dubbla kanske.
Ska vi gå i bokstavsordning? Du har en lapp där. Vi tar som det ja, skriver på din.
Vi kör
som det kommer.
Ja. Då börjar vi med The One and Only The Burning.
Ja. På sätt och vis tokigt att börja med den, men varför inte?
Ja, vi kör så. Burning, ja. Ja, det finns så mycket att säga om den här filmen.
Men den handlar om ett läger för ungdomar.
Ja.
The Burning, är den kanadensisk?
Nej.
Nej.
Nej, det är den inte.
Ja. Men det är ett sommarläger, ett kollo.
Ja.
Ett renodlat kollo för ung och barn.
Ja, kanske mellan åldrarna 7 till
16.
Ja, ja, typ. Ja, ungefär, ja, något sånt.
Där är det är massa ungar på det här läget, ja. Och de gör ungdomsgrejer liksom.
Och vi får ju följa de äldre ungdomarna då.
Framförallt, ja, precis. Ja. Och man får också en backstory.
Mm. Mm.
Att för några år sedan så var det en vaktmästare på det här lägret.
Yes.
Som var, jag vet inte om han var elak, men han var ful.
Jag tror att de beskriver honom som en sadist.
Ja. Och då är det några ungdomar där som bestämmer sig för att dra ett prank på honom. Ja. Och det slutar med att han nästan brinner upp.
Yep.
Jag blir väldigt
brännskadad. Ja. Blir ännu fulare.
Ännu fulare. Ja. Sen är han på sjukhus i några år. Sen kommer han vakna friskarna till. Och då bestämmer han sig för att
hämnas,
ge sig ut där igen. Vilket i det här fallet då, man vet från början vem mördaren är faktiskt. Ja. Vilket man ofta inte gör i slashers.
Nej, nej, det är ju det är sant faktiskt.
Ska vi gå igenom lite de grundläggande elementen i slasherfilmerna?
Ja.
Eftersom jag tänkte att vi kanske inte ska prata om så mycket om innehållet i de här filmerna, utan bara mer premisserna, för ofta följer de ett väldigt likartat mönster.
Och The Burning är ett väldigt bra exempel på nästan en format A-slasher.
Ja.
Alltså just, eller på en, sån här, en grundmall.
Den avviker på flera sätt. Till exempel att man vet mördaren.
Ja, fast det gör man i fredagen 13 också. Och Halloween som var de
inte första fredagen 13.
Nej, men i tvåan.
Ja, sen men det
som verkligen blev. Ja.
Ja.
Ja, men i alla fall. Ja, jo, okej då.
Nej, men man kan väl säga att slashers börjar ofta med att man får en backstory.
Mm.
Ofta är det att det har hänt någonting
tragedi.
Precis, en tragedi på något sätt.
Ja.
Ett år tidigare eller 10 år tidigare. Ja. Ofta på 50-talet också.
Ja, just det, ja.
Mm. För att då har det gått där 30 år. Ja, exakt. Eller vad blir det, 50, 60, 70, 80, ja.
Ja,
Så att folk hinner vara med om någonting hemskt när de är barn och sen blir de traumatiserade och hämnas när de är vuxna, typ.
Ja.
Eller ungdomar och så. Mm. Det handlar alltid om ungdomar.
Mm.
Det handlar väldigt mycket om ungdom. Alltså förutom att skräckberättelsen handlar mycket om ungdomar. Det handlar om kärlek och de dricker och festar och så. Ungdomarna är oftast på en avskärmad plats med liten insyn från vuxenvärlden.
Ja.
Få möjligheter för dem att be om hjälp.
Mm. Eller fly.
Att fly. Oftast vet man inte vem mördaren är.
Nej.
Oftast är uppbyggnaden där mördaren väldigt likt Giallo-filmerna. Att man ofta bara ser vapnet kanske. Eller så. Och väntas till in i det allra sista innan man får veta identiteten. Men den här maskbeklädda knivhanden är ju väldigt lånat från Giallo-filmen.
Mm.
Men här är det ofta så att mördarna har ett signaturvapen.
Ja.
Vilket gör att alla filmerna får en liten egen prägel för att det är en bajonett.
Ibland
är
det att de har, en viss outfit eller mask på sig.
Ja, men det här med mask är inte så vanligt.
Nej, det är egentligen inte det.
Jag tror att för folk som inte har sett så mycket slashers så tänker man att en slasherfilm har en maskbeklädd mördare. Men det är inte så ofta de har mask.
Nej, men ibland. Vissa av de här är det så i alla fall.
Det brukar ta ganska lång tid innan morden kommer igång. Man brukar få se det första inledande backstoryn, sen dröjer det ett tag. Sen efter typ så här 40 minuter
ungefär brukar halva filmen.
Så innan det så är det typ bara ungdomsberättelser liksom. Då kommer första mordet och morden är väldigt grafiska oftast. Uppfinningsrika.
Ja.
Och så går det en efter en blir dödade. Ofta är det så att
Final Girl.
Precis. Det är en kvinna som, eller en tjej som är den sista som överlever och besegrar mördaren.
En oskyldig tjej.
En oskyldig.
Som inte har haft sex under filmen.
Inget sex, inget knark, inget sånt.
Nej.
Medan ungdomarna som knarkar och har sex,
de dör. De tyvärr, eller tyvärr, fan jag ser inte vad så jävla politiskt riktigt. De svarta när de väl är med brukar också dö. Det kommer ju sig lite senare när jag tänker efter.
Jag kan inte komma på en enda slasherfilm från den här tiden med svarta karaktärer.
Nej, jag kommer komma på senare nu.
Det är alltså väldigt vit film.
Ja,
det är vita ungdomsmiljöer.
Mm.
Medelklassmiljöer. Ja, väldigt medelklass.
Ja.
Vit medelklass som får sin ungdomar slaktade.
Mm.
Det finns fler återkommande element i slasherfilmerna, men det här är väl ungefär skelettet som det brukar man kan förhålla sig mot sådär. Men tillbaka till The Burning.
Ja, vi behöver inte gå in på så mycket för
Nej.
Både du och jag älskar den här filmen.
Ja, kanske definitivt den bästa slasherfilmen någonsin skulle jag säga.
Ja, nej, men det är
det tycker jag.
Tvåa. Ja, tycker jag den ligger i alla fall. Men den är fan perfekt alltså.
Ja, alltså den är fantastisk för att den är välspelad.
Ja.
Man bryr sig verkligen om alla ungdomar.
Ja, och det är ju för att koppla till om man tittar på skräckfilm idag.
Mm.
Det är ju allt för ofta där man blir förbannad på huvudkaraktärerna ungdomar. Ja. För att de beter sig så jävla dumt och de är osympatiska, bortskämda snorungar.
Precis.
Man vill att de ska dö.
Precis, dels är de korkade, gör korkade beslut. Ja. Så här, gå inte in i rummet med släcklampa.
Mm.
Men ofta är de också just så jävla sviniga karaktärer.
Motbjudande människor, verkligen.
Men här är de flesta unga här är verkligen älskvärda liksom. Ja,
även om de har så här skavanker så tycker man om dem, man bryr sig om dem.
Ja.
Och det jag gillar med The Burning också, de ser ut att ha så jävla kul också i filmen liksom. Det känns.
Det ser verkligen ut som att de har åkt till ett koll och filmat liksom, och spelat in någonting på plats. Och en grej som gör filmen väldigt obehaglig också är att det är verkligen många av det är barn.
Ja.
Och det är barn som är skådisarna.
Mm.
En del av mordoffren är ju 12-13 liksom. Mm. Vilket är ganska rått.
Mm.
Men man bryr sig om karaktärerna. Det är väldigt så här kärleksbestyr liksom när man är så här 14 års åldern.
Precis.
Det finns en snubbe som är lite så här dryg jock.
Ja.
Men han är så här, han är lite älskvärd också
för han är lite osäker egentligen.
Ja, precis. Man, det är väldigt tydligt att det här bottnar i osäkerhet. Ja. Och,
det är också ganska ovanligt med The Burning, för ofta så blir jockarna inte mer än bara en jock.
Nej, absolut. Och man hatar dem.
Ja, men här så, ja, han blir också liksom mänsklig på något vis. Ja.
Så den är lite långsam.
Nej, det tycker jag inte.
Ja, men det tar lång tid innan slasherbiten drar igång.
Ja, det kanske gör.
Men det är intressant hela tiden ändå.
Ja, jo där. Ja.
För man bryr sig som sagt om karaktärerna och så. Sen när slashet valet drar igång så levererar det.
Oh ja, Tom Savini står för effekterna.
Precis, så den är riktigt, riktigt grafisk vissa delar.
Mycket, alla mord är typ minnesvärda i filmen.
Ja. Ja, faktiskt.
Tycker jag.
Ingenting så här tramsigt offscreen eller så. Utan det är verkligen, man får se hur kniven går in i halsen eller hexaxen, magen. Liksom, hexaxen, just det. Precis,
kniven. Det är ju också så här, det är också råd att en jävla hexax han har på. En stor jävla hexax.
Men det är det, återknyter ju till det här att
signaturvapen
i den här hexaxen.
Mm. Fantastisk musik också.
Mm, just det, Rick Wakeman.
Bästa soundtracken någonsin typ.
Ja, ett av de bästa.
Fan vad jag älskar.
Ja, men det är så här prog elektronisk, lite så här prog rock stuk. Ett väldigt tungt elektroniskt soundtrack.
Ja.
Rekommenderas oändligt mycket.
Ja. MGM har släppt den
på DVD som ser väldigt bra ut.
Ruskigt bra. Jag vet att den här filmen är HD-masterad, så om en Blu-ray kommer väl dyka upp någon gång säkert.
Ja.
Och den är oklippt också, framförallt. Den fanns ju så länge på bootleg-DVD bara.
Ja.
För ingen visste vart rättigheterna var. Men den är ordentligt släppt, oklippt, så köp den, ingen jävla tysk utgåva.
Jättemycket bra extra material på den också.
Kommentatorspår, intervjuer. Yes, köp. Nu hoppar vi lite istället för att gå listan rakt ner, så blir lite dynamik. Vi kör Funhouse.
Just det. Nej, vänta. Jag vill fråga en grej om The Burning.
Det vill jag göra först.
Vem har gjort den?
Tony Mailam heter han. Jag tror inte han har gjort så mycket med skräck. Han försvann lite.
Aha.
Synd.
Men tillbaka till The Funhouse.
Funhouse, ja. Toby Hooper. Jag vet inte vad man säger. Vi kör Toby Hooper.
Som gjort motsvarande saker.
Ja. Alltså Funhouse är ju, jag var lite så tveksam att ta med den på den listan.
Jaså?
För jag tycker att den på den här fronten som vi pratat förut om okänd mördare, så avviker den ju verkligen.
Ja.
Och den är ju lite så monsterfilm på något sätt också.
Ja.
Fast det är här ett freak som är. Men jag tycker att den funkar och sägs kallas som slasher, även om den kanske inte är lika ren som typ The Burning.
Och den är definitivt ämnad att upplevas som slasher.
Jo, den kommer ju precis i den vågen också. Så.
Ska du dra handlingen? Eller upplägget? Ett gäng ungdomar, jag kan dra. Fyra ungdomar är det bara, tror jag. Det kommer en karneval till staden, eller sån här kringresande nöjes, vad säger man?
Nöjesfält.
Ja, men inte nöjesfält, utan karneval.
Ja, men typ karneval, det funkar.
Med lite så här freak shows och kasta boll i hink typ och sånt där. Och de går dit.
Ja.
Och nu var det ett tag sedan jag såg den, men av någon anledning så blir de kvar där efter stängning.
Mm.
Och då är det ju så att det finns ett mördande freak där.
I The Funhouse då, lustiga huset typ.
Ja, just det.
Det är väl där de blir kvar efter stängning.
Just det, men det är ju inte ett funhouse, utan det är så här haunted ride.
Är det?
Ja, jag tror det.
Vad fan heter det funhouse för då?
Ja, men det är en clown på
affischen. Ja, men det gäller, skitsamma.
Som inte har med filmen att göra.
Ja.
Ja, men det är i alla fall slasher i karnevalmiljö.
Ja.
Som sagt, det var ett tag sedan jag såg den här.
Mm.
Men jag kommer ihåg att jag tyckte den var sympatisk. Den är inte kanske en av de bättre.
Nej.
Men det var rätt så här, sympatiska karaktärer. Den höll en stabil nivå rakt igenom. Mm. Den var spännande, engagerande.
Mm.
Inte alls våldsam.
Nej, den är ju... Nej.
Väldigt så här,
ganska snäll.
Ja, off-screen-mord tror jag. Och jag kommer inte ihåg detaljer sådär. Men det man tänker på mest kanske med den här filmen, det är just mördaren.
Mm.
Som är väldigt speciell.
Mm.
ett sorts gomspalt
Hunchback of freak. Hunchback of the Funhouse.
Som är, ja.
Någonting.
Ja. Inte en av Tobe Hoopers bästa filmer kanske, men
ja, fast Tobe Hooper har inte gjort så jävla mycket bra. Nej, det har han väl fan inte gjort.
Poltergeist.
Ja, men det är ju inte han som gjort hela ens.
Nej.
Ja, men han har inte gjort hela, det är i alla fall topp 5 Tobe Hooper troligen. Ja.
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 Jo,
men
precis.
Ja.
Det är svårt att göra en topp 5 av Tobe Hooper.
Ja, det är om det ens går, men ja. Underhållande rulle, minns jag som. Det var ett några år sedan jag såg den också. Mm. Men, ja. Trivsam, kan man säga.
Ja, trivsam skulle man kunna sammanfatta.
Inte,
ja.
Inte så här, den är inte så här värst obehaglig eller ro eller någonting. Men
den sticker inte ut på något sätt direkt, men den är inte tråkig. Nej. Så, ja, den
sevärd, sevärd, absolut.
Ja, ja. Lätt, den finns, har väldigt mycket distribution.
Ja, den,
finns
den har
väldigt
kommit nyss på Blu-ray från Arrow.
Okej.
Okay. Och jag nu är jag inte 100% koll, men jag gissar på att de har säkert nytt extra material.
Ja.
Och den finns även på DVD från Arrow, så jag antar att det är den man ska köpa. Det finns en amerikansk, tror jag fan det finns en svensk också.
Ja, det
också.
Finns svensk, ja.
Ganska rutten tror jag dock. Det är typ säkert. Atlantic eller någonting, ja, som har släppt den. Så köp Arrow istället, tycker jag.
Ja.
Yes. Då hoppar jag in på en liten, vad ska jag säga, oslipad diamant som heter Home Sweet Home.
Home Sweet Home.
Mm. Det här är, trots att titeln inte antyder det, så är det, den ska utspela sig på Thanksgiving. Så det är en, okay, sån holiday horror-rulle också.
Just det, ja, det är också en av ofta,
ja,
återkommande,
precis, att det är en dag liksom,
en
eller
högtid av,
ja, precis. Mm. Och den utspelar sig också lite så här avlägset, någon slags så här, lite stugbyaktigt har jag för mig.
Okay.
Ungdomar. Och den här är, ja, det räcker egentligen så. Och så är det en mördare som härjar där, såklart. Och den här filmen
de
är,
de festar och super, eller?
Ja, men om de gör, det är så ung, nej, det är ju att, vet fan, den är familjegetaway eller någonting.
Okej.
Okay. Den är inte, den är lite avvikande på så sätt. Men ja, den är ganska trashy, den här filmen.
Okej. Okay.
Det finns en jävligt skön snubb i filmen som, om jag, jag kan minnas, jag för mig han är sminkad till sig mime.
Mimaren.
Ja, precis. Och han springer runt med en gitarrförstärkare på ryggen som en ryggsäck. Och en gitarr. Och
okay,
drar så här, lite såhär lixo och solon i tid och otid. Och springer runt efter en tjej och frågar om hon vill bli ihop med honom.
Okej.
Okay. Och det finns en jävligt rolig scen. När, nej, jo, nej. Det är det som är så skumt med den snubben. Det är att han typ halvraggar på en typ 10-11-åring.
Okay.
Och han är säkert, han ska säkert vara 20 själv.
Mm-hmm.
Det är lite så pedofil.
Okej, okay, ja, det låter ju creepy.
Suspekt. Mm. Men i alla fall, det finns en jävligt rolig scen när han stöter på mördaren. Och han typ säger till mig, ja, men jag kan ju spela lite gitarr för dig någonting så här. Vad fan? Och det här är en sån här film som jag gillar mer än vad jag kanske borde egentligen.
Mm-hmm.
Som jag gör i vissa fall.
Ja.
Men det är kul. Ja, den ser, om man är inne på slasher tycker jag. Annars så kommer man säkert tycka den är kass på alla plan. Men den är inte heller värst grafisk.
Nej. Och den är mördaren intressant?
För man är ganska tråkig också. Ja. Men det är mer att den är så dum så det blir kul att titta på.
Ja.
Finns släppt av Hollywood Entertainment. Jag tror den har lurendrejabolag, men det är det enda som finns släppt. Så vill man ha den så kan man.
Jag måste öppna dörren här så vi får lite luft.
Yes. Ja. Yes, då kan vi hoppa tillbaka till något båda sätt.
Mm.
The Prowler.
The Prowler, just det.
Mm.
Vem har gjort den?
Det är Joseph Zero som sen gjorde,
ja, ja,
13 del 4.
Ja, just det. Ja, yes. Men och Maniac.
Nej, Bill Hastings.
Jag tänker på att det är han som spelar Mr. Maniac som är Frank Zero.
Ja, just det. De är liknande namn. Ja. Precis, det är rätt i. Joseph Zero, eller Joe Zero i alla fall, har gjort den. Tom Savini, återigen, effektansvarig.
Ja.
Handlar om, börjar med en återblick.
Mm.
Under, det är nog till och med 40-tal. För det är ju när soldaterna återvänder,
ja,
från
efter andra världskriget. Amerikanska soldater kommer
precis
hem.
Precis.
Det hålls en bal för återvändande soldater och deras tjejer.
Yes, och det blir en... som man förstår det så är det en tjej som heter Rose... Den alternativa titeln på den filmen är Rosemary's Killer. Den släpptes ju till och med sån där på i vissa länder. Det är en tjej som heter Rosemary som jag tror är... eller hon, ja, hon hånglar med en kille i en sån här...
Det är någon sorts svartsjuka affär som leder till att ett par blir mördade under den här
under
balen,
ja. Och sen hoppar den framåt.
Till modern tid, ja, alltså 81. 80,
japp. Det ska hållas en bal igen, va? Är det så?
Ja, precis. Yes. De ska göra en, för första gången sen det här hände.
Ja.
Så ska de arrangera en ny bal av samma stuk, typ.
Precis.
Och folk, det är några som är så här: nej, vi ska inte göra det här. Det här är farligt, typ. Ja. Det är så här, det är dumt.
Det är ju också en lite återkommande grej.
Ja, det där känns igen från andra filmer. Men ungdomarna ska ha en bal där i alla fall.
Ja.
Och i samband med det så börjar folk att dö och stakas. Eller stryker omkring i någon märklig uniformsklädd
prowler.
Figur. En prowler. Yes. Just det. Och det är sån här sorority house-miljö.
Ja, just det.
Det är... Den här filmen, det jag tänker på den här är att även om det är ungdomar och det är ungdomar som blir mördade och sådär, så har den här inte alls särskilt mycket fokus på ungdoms
relationer.
Liv liksom och relationer och festande. Det finns där som en backdrop. Mm. Men större delen av filmen handlar om en polis som är lite äldre.
Just det.
Som är jävligt lik Cillian Murphy.
Ja, det kanske är. Det måste jag ta och titta på.
Och han är typ så här vice sheriff där i byn.
Ja.
Och sheriffen, han är borta och fiskar. Han har tagit ledigt.
Mm.
Så den här sheriffen, vice sheriffen får
styra saker och ting.
Ja, precis. Och han är lite ung och oerfaren så där.
Ja.
Men så börjar folk mördas där under det här. Och han får inte tag på sheriffen heller när det här börjar hända. Och sen får han sköta det själv. Mm. Och han har en tjej där också, eller ett romantiskt objekt där som...
Och hon är ju yngre.
Ja, precis.
Det är väl huvudrollen?
Ja, det kan man väl säga. De två är huvudrollen.
Ja, just det. Ja. Mm. Hon är the final girl i den här filmen.
Precis.
The final girl.
Ja, verkligen, liksom. Verkligen.
Ja.
Utan att spoila för mycket. Men,
ja.
Ja, jävligt grafisk film.
Ja.
Jag såg den igen här om veckan. Liksom, mm. Och shit, vad brutal den är i vissa scener, alltså.
Den är rå, verkligen, den filmen.
Det är en scen där det är två stycken signaturvapen den här mördaren har.
Bajonett.
Och högaffel.
Ja, så jävla bra vapen. Högaffel, alltså.
Jo, men det är en scen där mördaren sticker sin långa bajonett genom huvudet uppifrån. Så
pressar in.
Pressar den här långsamt, trycker ner den.
Det är inte hugg, utan det är verkligen presstrycker in den.
Från liksom mitt på huvudet. Och så rakt ner så kniven går ut genom hakan.
Det är så snyggt.
Och man ser hur det så här börjar rinna upp, välla upp blod ur huvudet.
Och ögonen blir
vita. Och ögonen vänds uppåt och blir vita på.
Det är så snyggt. Och,
och den är lång och utdragen.
Ja. Riktigt fint.
Och sen får man se också när svärdet eller bajonetten dras upp igen och den är blodig och men sådär. Också en sån där scen som jag verkligen häpnar om att få till. Mm. Ett mord i en pool. En swimmingpool.
Mm.
Där en kvinna blir, hon får halsen avskuren. Mm. Och så hamnar hon i vattnet i poolen.
Mm.
Och då filmar de under vattnet filmar de henne.
Mm.
Och man ser det här stora öppna såret i hennes hals. Och hur det bara pumpar. Alltså det är verkligen pumpar ut.
Just det, pulserar ut.
Pulserande ut. Pulser av tjockt med blod som flyter ut i vattnet ur det här såret. Och det ser så jävla övertygande ut. Mm. Och det är också så här. Länge ser man hon sprattlar. Och sen slutar hon till slut splattra efter att hon dör. Liksom.
Mm.
Ja, riktigt grafisk. Mm. Och det tänker jag att de flesta slasher från den här filmen i tiden är inte så grafiska.
Nej, The Prowler är ett undantag.
Ja.
Och The Burning kanske också. Men,
ofta är de, alltså...
Nej, det är
ja, det där vi sa i början att säga spektakulära mord. Ofta är det inte spektakulära mord.
Ja, men det är väl lite att morden kanske är spektakulär, men att du inte får se så mycket av dem.
Det brukar vara off-screen liksom.
Ja, men att, eller, sådär, eller att få se liksom kort. Själva... Du får inte se det utdragna som du får i den här filmen.
Man får se väldigt kort ofta liksom, ja. Också. Sådär. Ja, men så den är riktigt brutal.
Mm.
Vad kan vi säga mer om den?
Ganska mörk så här. Den känns ganska mörk tycker jag. Så här, allmänt.
Ja, alltså, absolut.
Inte att den är sådär... typ att man mår dåligt av den, men det finns en sån här mörk stämning över den.
Den håller rätt högt tempo förutom i mitten då är en lång seg utdragen del där han, polisen och tjejen letar igenom sorority huset och ett annat hus, och det är väldigt långt tråkigt utdraget. Det är väldigt schysst musik i filmen.
Ja.
Det är så här klassisk filmmusik och orkester, inspelad orkester. Ja. Men det är verkligen så här hur orkestern synkar varje hugg med bajonetten och sådär. Det är riktigt... Och det är många som blir mördade. Det är hög body count i filmen. Så den är riktigt underhållande. Mm. Riktigt bra. En av de bättre, helt klart.
Ja, absolut.
Finns nyutgiven i Blu-ray.
Yes.
Ser fantastiskt bra ut.
Ja, och om har man inte blivit kan man köpa DVD-en. Ser också riktigt bra ut från Blue Underground.
Blue Underground, yes. Yes.
Ingen. Det finns också en... Jag tror fan det finns en svensk. Men jag hoppar den. Köp Blu-ray istället. Ja. För fasen. Yes, då hoppar jag in på... Nu tar jag den sämsta då på listan, tror jag. Absurd.
Absurd.
Även känd som Anthropophagus 2, The Grim Reaper.
Mm-hmm.
Och egentligen har det väl inte så jävla mycket med Anthropophagus att göra.
Är George Eastman med?
George Eastman är med och det är Diamat som har gjort den. Och han spelar en lite liknande karaktär, men det är inte samma karaktär.
Nej.
George Eastman spelar något... Någon snubb, någon galning. Det är också så här, typ, det här man vet att det är han som är mördaren.
Mm.
Som jag tror hamnar på sjukhus först. Alltså
en euroslasher.
Ja, precis. För att han är nära att dö. Men det gör han inte. Och någon, ja, sen börjar han ges ut och ha ihjäl folk helt enkelt.
Mm.
Det är i princip det han handlar om. Det finns ingen så här direkt bakgrundsstory till vad han är eller någonting. Han är nära att dö om man blir påkörd med bil eller någonting minst sent, och sen så åker han in på sjukhus, han överlever och sen så drar han därifrån och börjar mörda folk.
Mm-hmm.
Fruktansvärt seg film alltså.
Mm-hmm.
Det är verkligen det här eurosunkiga när det är som sämst.
Ja.
Eurosunket balanserar ju på en hårfin linje mellan vara underhållande och tråkigt.
Ja.
Och det här,
ofta
det här
blir ju långt
så
tråkigt.
Grovt. Ja. Alltså. Det finns ett roligt mord.
Jaha.
Som är lite Sylvia Plath-inspirerat.
Aha.
Tror jag, om jag inte helt fel ute nu.
Slump eller...
Nej, det vet
jag. Tror att D'Amato var intellektuell.
Han var ju pornographer. Jag vet inte.
Ja. Läste mycket poesi vid sidan om kanske.
Ja, det kanske gjorde det möjligt. I alla fall, han håller in en tjejs huvud i ugnen när ugnen är på.
Mm-hmm.
Så hon typ blir typ grillad i ugnen.
Ja.
Och nu dog väl, jag vet inte om Sylvia Plath dog av värmen och dog väl av gaserna som var i ugnen. Men i alla fall, det är lite kul mord, men annars är det... Fan, vilken dålig film alltså. Det var några år sedan jag såg den, men jag tänker inte se om den. Om man är eurofil, eller så här, måste se allt det Matt har gjort, så finns den på DVD från Maya Entertainment, tror jag de heter.
MIA?
Ja,
MYA.
Ja, M-I-A, tror man säger Maya.
Mia.
Ja. Ja, och då heter den inte Absurd. Vad fan heter den då? Ja, det är ganska lätt att hitta. Den heter, det är ett ord i alla fall.
Ja, eller Anthropophagus 2.
Ja, den går att hitta om man vill ha tag på den. Men det tycker jag inte man ska bli.
Men det här med långtråkigheten, det tycker jag är återkommande i många slashers. Jag tycker att de ofta blir långtråkiga. Speciellt just när startsträckan. Nej, innan det börjar hända saker tycker jag ofta är tråkigt. Alltså.
Ja, får man inte till det här att man bryr sig om karaktärerna så blir det ju så.
Ja.
Det är sant. Men det här är tråkigt hela tiden.
Ja, okej. Okay. Förstå.
Plus att du struntar fullständigt i alla i den. Men ja. Då kan du få ta en film.
Mm-hmm.
Den är väl också lite euro, tror jag. Nightmare in a Damaged Brain.
Jag tror inte den är euro.
Han heter typ Scavleone eller någonting, regissör.
Ja, nu kommer jag inte ihåg.
Scaviano kanske heter. Ja, men jag har inte sett den. Pratade du om den?
Den heter Nightmare oftast.
Mm.
Eller ibland Nightmare in a Damaged Brain. Mm. Vilket jag tycker är en fantastisk titel.
Han är mycket coolare än bara Nightmare.
Ja. Den är väl inte så här en klockren slasher alls. Men den har vissa slasher-moment i slutet.
Mm.
Den handlar om en kvinna som... Nu ska jag tänka efter. Man får följa en man... Shit, nu har jag glömt bort vad det är. Nej, man får följa en man som har grava psykiska problem av något slag. Mm. Han går i terapi och sådär. Och en kvinna som jag tror har varit... Hon har varit... gift med den här mannen.
Okej.
Okay. Ja, på något sätt. Det är någon familjetragedihistoria. Mm. Och det är den här snubben då som har... Man får följa snubben liksom. Mm. Och det är han som är mördaren.
Man vet alltså vem mördaren är här.
Ja, precis. Man får se när han gör det.
Mm.
Och den här filmen har väldigt många likheter med Maniac.
Okej. Okay.
I att man får följa mördarens perspektiv hela tiden. Hur han brottas med sina demoner.
Mm.
Och man får, genom hela filmen så får man se flashbacks, korta flashbacks av när han är barn.
Mm.
Och ser sin pappa ha sex. Lite såhär sadomaso sex med en yngre kvinna.
Okay.
Och man ser att det är blod med i bilden och så. Man får bara se små fragment av det hela tiden.
Mm.
Man förstår att det har gjort honom djupt störd.
Mm.
Men i alla fall hur han begår ett gäng mord.
Mm.
Det är väldigt glest med morden. Det är inte så många mord. Men när de sker så är de riktigt, riktigt brutala.
Mm.
Också faktiskt. Alltså de är väldigt så här långsamt skära halsen.
Är det bra effekter?
Gurgland. Ja, det är det. Väldigt bra effekter. Mycket blod sådär. Och det bidrar till att...
Ja, men inte det kan vara så viner här också? Jag tror fast det kan vara det.
Tror du?
Ja, jag tror faktiskt.
Den här? Jaha, kanske.
Det kan vara.
Ja.
Om någon lyssnare hör det får ni gärna rätta till mig. Jag kommer säga korrupt det själv. Men skicka korrektur i så fall.
Ja, men på många sätt får jag samma känsla av den här som Maniac. Eller typ Henry, Portrait of a Serial Killer. Mm. Att det är riktigt skitigt och smutsigt och fult och sunkigt liksom. Och han mår asdåligt och sådär. Dessutom såg jag, den finns på en vettig DVD-utgåva nu med bra bild. Men
cool,
jag
har sett, släppt den.
Men det är alldeles nytt. För jag har sett den... som så här VHS transfer då han har varit jättegrynig och konig, så det har ju såklart bidragit till sunkigheten.
Mm. Den här filmen har väl till skillnad från många andra fått någon slags kultstatus i alla fall bland VHS-samlare. För jag vet att den gavs ut på Video Invest i Sverige då.
Okej.
Okay. Då.
Ja just det. Mm.
Och är såklart dyr att få tag på nu. Och den var med på den här Video Nasty-listan i England.
Mm.
Så den har väl fått kanske ett större rykte än vad den kanske borde ha fått egentligen.
Ja, fast jag tycker att den är ändå värd att se.
Jo, men den är ju, om man jämför den med, jag vet, ja men den har fått så här...
Det har gjorts många andra filmer som inte har fått samma rykte.
Nej, precis, det är det jag menar.
Absolut. Den brukar nämnas liksom som en av de klassiska slashers.
Ja, och en av de mest våldsamma och sådär också.
Ja, och det är ju inte, det är, i slutet blir det slasher av den. Lite grann.
Mm.
I upplägget att det är liksom ja men det är svårt att beskriva. Men, jo men en anledning till att det är svårt att beskriva handlingen och så där är att den är jävligt förvirrande.
Okay.
Man vet inte riktigt vad det är som för sig går och vem som är vem och vad de har för relation till varandra och varför vem gör vad och sånt där. Och det drar ner väldigt mycket.
Ja.
Den är ganska seg också. Det är långsamt mellan de spännande bitarna och sådär. Okay. Men det finns liksom, det finns element av ja men så här lovande grejer. Det finns en pojke som så här, om man vill kan man se där lite draget så här, och shit, han börjar påminna om den här mördaren liksom.
Mm.
Och så en annan grej som jag tänkte på som också sett i många av de här filmerna, i The Burning, Maniac, i och för sig inte slasher, men den här också, så börjar med att mördaren besöker sexarbetare.
Just det.
Och i den här filmen så i början av filmen så går han till Grindhouse-distrikten i New York. Mm. Ännu en sån här sunkig skillnad av New York. Alltså, jag älskar det.
Ja.
Och han går på någon sån här sunkig porrbiograf och slag där han får sitta och prata snusk med en tjej. Mm. Lättklädd tjej. Och han kan inte hantera sex, så han får ett någon sorts epileptiskt anfall. Och börjar tugga fradga och sådär av det här.
Okay.
Ja. Men den, jo, men jag tycker att den är sevärd.
Ja,
helt klart.
Mm.
För den är ganska udda liksom och så. Och det finns ett par, ja, men som sagt, riktigt, riktigt brutala mordscener.
Mm. Ja, jag tänkte hoppa in en snabbis på en film som jag såg för några år sedan. Så jag minns inte så jättemycket av den. Den är värd att ta upp, för den släpptes ganska nyss. Återigen, tror jag.
Mm-hmm.
Final Exam.
Just det.
Heter den. Du har inte sett den, eller?
Nej, men jag har sett postern som påminner väldigt mycket om Fredag den 13.
Ja, just det. Den utspelar sig på ett college.
Mm.
Och handlar om en grupp ungdomar som, ja, det tror jag inte att det är något så här ordinärt egentligen. Jag för att det är någon slags här grej om att det är någon psykpatient som har rymt, som det talas om. Och sen börjar det hända mord på det här collegeet och sådär. Och det jag minns med den här filmen, som jag även har läst senare, det är att det är, om man har sett Scream-filmerna, så karaktären Randy där, som själv är en skräckfilmsnörd.
Just det.
Han finns redan här. Det är en kille som känner till reglerna här. Som vet på något vis hur en skräckfilm funkar.
Okay, ja.
Och det är ganska intressant, för det var redan från 81 att det var så tidigt. Jag för mig att det är ganska sympatiskt. Han är sympatisk i alla fall. Så typiskt en nörd. Glasögon såklart. Jag minns att den här filmen har ett jäkligt märkligt slut. Alltså. Det knyts inte ihop riktigt.
Mm-hmm.
Och jag gillade den här helt okej när den kom. Eller när jag såg den, inte när den kom. Då var jag fan inte född. Men jag har hört folk tycka att den är långsam. Att den är ganska händelselös, blodfattig. Men jag ska köpa den också om den småningom. Men jag minns den ändå som sevärd.
Ja. Långsam och blodfattig brukar ju vara det som just gör att många slasherfilmer blir så jävla tråkiga.
Ja.
Men på tal om självmedveten skräckfilm från 81.
Ja.
Det gjordes ju Student Bodies.
Är det den från 81 alltså?
Jag tror att den är från 81.
Ja.
Som är en parodi.
Just det.
En slasher-parodi.
En föregångare till Scary Movie.
Ja. Tänkte höra om du hade sett den. Men det har
jag har inte gjort det tyvärr. Men jag vet vilken det är.
Ja.
Det är lustigt, det kommer ju flera. Det kommer i alla fall en till slasher-parodi som heter Wacko.
Aha.
Några år senare tror jag.
Ja.
Det kan finnas en till.
Ja. Sen blev det ju fler slasher-komedier
också. Men just, just de är mer parodier. Ja. Typ Les Nielsen-slasher som kalla det där. När jag ändå är på Final Exam, jag hoppar in på en annan film som jag inte har så jättemycket att säga om, men som ändå är värd, som jag ändå tycker är värd att ta upp på. Den har titeln The Outing, men även känd som, för att förvirra folk, Scream. Från 81. Handlar om en grupp människor, inte ungdomar, som ska bo i någon slags här spökstadigt ställe, om jag uppfattar det rätt. De åker flotte dit.
Ja.
Och sen börjar folk börja dö. Det är ganska så enkelt upplägg.
Ja.
Och de kan inte ta sig därifrån för att det är så fruktansvärt långt till närmsta stad. Det är typ över berg och grejer.
Ja.
Och den här filmen den var väldigt mycket off-screen. Trista, riktigt trista karaktärer.
Mm-hmm.
Men den hade lite, tycker jag, samma känsla som en annan film som kom senare, som heter The Slayer.
Just det, den satt jag och tänkte på nu medan du pratade.
För här,
den tycker jag väldigt mycket om.
Ja, du har sett den.
Ja,
ja, men det är lite samma så här kring, utan att säga, kring vad mördaren är för någonting.
Ja.
Och det gillar jag, men man tog inte tillvara på det.
Nej.
Så därför blir det, den är, man måste se, den kan man skippa. Den finns på DVD från Shriek Show.
Men The Slayer måste vi få prata om någon gång.
Ja, den återkommer vi till. Men ja, i alla fall. Då kan vi ta Happy Birthday to Me.
Just det. En av mina favoriter.
Bra titel.
Ja,
är det ju, måste jag säga.
Också upplagd som, ja, men så här tonårs upplägget liksom, verkligen. I någon småstad.
Ja. Det är väl ett gäng studenter, va?
Ja, precis.
Ja.
Ett gäng ungdomar som, ja, men de stökar och festar lite, ja, och har sig. Och lite kärleksprodier, mm, och sånt där. Och det börjar ske mord i det här, mystiskt. Mm. Och shit, kan du fylla i här? Jag kommer inte...
Alltså det är ju det, och allt får ju en upplösning sen.
Men är det så att...
Kring huvudrollens födelsedagsfest.
Ja.
Filmen rör sig ju däråt liksom.
Precis, men hon blir anklagad, eller vad?
Ja, ja.
Det är hur personen gammalt, blir anklagad.
Det är en gammal tragedi också med henne.
Ja.
Det har hänt något i hennes bakgrund som, ja, som är liksom som de tror, ja, de tror att det är henne. Alltså, problemet jag har med Happy Birthday to Me, den är så jäkla lång.
Ja, den är 1 timme och 45 minuter.
Ja, 1:50 tror jag.
1:50, ja, det är alldeles för långt.
Det är 20 minuter för långt.
Ja, absolut.
Här finns det mycket dödtid, tycker jag.
Ja, det gör det.
Men det är rätt välskrivna karaktärer, tycker jag.
Ja.
Det håller,
ja,
väl du,
ja, ja, absolut, ja, absolut.
Som man,
sympatiska karaktärer.
Ja, tycker om och bryr sig om. Och det är en twist sen slut som är...
Det är väl twist på twist
Ja, det är typ 3-4 twist. Och jag tycker det är kul när man gör så här riktigt så här... långsökta jävla twist som är... Så länge det... Så länge, ja, det här tycker jag det är rätt kul. Det är... Det funkar ändå. Helt okej, tycker jag.
Bra mord.
Ja.
Uppfinningsrika. Ja, involverar bland annat
ett... omslag. Det är ju ingen spoiler att säga det. För
grill,
är
grillspettet.
Shish kebab.
Ja.
Ja.
Ja, men den...
Ja, men det är ju... Alltså, det är ju... Man ska ju ha sett den.
Ja.
Det är nog en slasher man ska ha. Det är ju... Den tillhör slasher-kanon. Finns... på ganska nyutgiven DVD från Anchor Bay också.
Mm.
Så den kan man ju, den tycker jag man kan kika på. Jag tar en film som heter The Dorm That Dripped Blood.
The Dorm That Dripped Blood.
Du har inte sett.
Nej.
Även känns som Pranks.
Finns det inte en film som heter The House That Dripped Blood från 60-talet?
Jo, det gör den. Ja. Men heter The Dorm That Dripped Blood. Har du, kanske den snyggaste affischen av alla filmer på den listan. Ruskigt snygga affischer på den. Du får, vi får kika sen.
Ja.
Det handlar om ett gäng ungdomar som tillsammans med någon slags lärarfigur ska ställa ur ett dorm, för det ska stänga igen innan om det är vintern, tror jag.
Mm.
Och det är typ av 4-5 pers där. Och någon skum vaktmästare. Och så börjar folk dö snart.
Ja.
Såklart.
Och kan det ha hänt någonting i det här dormet?
Jag vet inte om det sägs där så mycket.
Nähe,
man blir lite missnäsam mot vaktmästaren, för han typ stryker runt och spionerar på dem och ser allmänt pervers ut. Han är ju ful såklart också.
Ja, just det.
Det här såg jag först för några år sedan. Och då gillade jag den. Sen såg jag om den, för den finns ju faktiskt släppt på Blu-ray. Och då tyckte jag att den hamnar... inom märkligt gränsland mellan för låg budget och en vanlig budget på något vis.
Okej.
Okay. Den är för classy för att vara låg budget.
Ja. Yeah.
Men för trashig för att vara högre budget.
Aha.
Så den vacklar på något. Jag vet inte hur jag ska förklara det, förstår vad jag menar. Den känns för billig för att har kostat mycket, men det känns samtidigt för typ så här allvarlig eller någonting för att vara gjord för jättelite pengar.
Ja, men jag då tänker, när du säger så tänker jag på den här, vad fan heter den? Slaughter High.
Ja, men det här är betydligt bättre, eller sämre menar jag. Slaughter High tycker jag om jättemycket.
Ja, men att den ligger också någonstans i gränslandet mellan trash och...
Ja, men det här brottas med en låg budget som den inte borde göra.
Okay,
den här borde ha fått mer pengar.
Mm.
För det är riktigt schysst miljö.
Mm-hmm.
Det är övergivet dorm så här, som de städar ur, och det är bra. Det är helt okej mord det för, men den är trist ibland alltså, och den känns så billig. Nästan, den är ful, riktigt ful ibland.
Okej.
Okay, Sonja. Nej.
Ja.
Nej, medioker tycker jag.
Okay, ja.
Att den slutade glända på. Men finns i alla fall lite, det är lite kul på nyutgiven, nyrestaurerad Blu-ray-DVD-kombo. Föredömligt sätt att ge ut film på alltså. Då kan alla köpa den.
Ja, verkligen.
Och sen en regionsfri också. Det är bra. Från Synapse.
Okej, okay, ja.
Så, ja. Nu ska du få hoppa in på lite trash. Hell Night.
Hell Night, just det.
Med allas vår Linda Blair.
Just det, hennes comeback.
Ja.
Hell Night utspelar sig i någon sorts så här, sorority house-område. Mm. Där det är massa olika såna här, sorority house.
Mm.
Och då har de såklart... Då är det ett gäng nya som börjar i skolan.
Mm.
Och då har de en... Då har de det som kallas för Hell Night, som är en sån här initiation rite.
Ja, ah, just det. Mm.
Och i den här kvällen så de nyanlända, för att de ska bli invalda i vad det nu är, så måste de spendera en natt i ett hus som ligger där i närheten, som är så här övergivet, läbbigt hus. Precis, och då är det så här massa legender om att det bodde en familj där som blev mördad under mystiska omständigheter, just det, och så... Ja. Spökar, ska det spöka där och så. Och så blir de inlåsta. Fyra ungar. Och då är det En jock och en jock. En sån snygg tjej.
Det är inte Linda Blair, nej.
Nej, och de har sex och knarkar. Och sen är Linda Blair och en annan kille som är de snälla
inte har sex och knarkar.
Nej.
Nej,
de är de kyska.
Lite synd att inte
så ni kan gissa vem som överlever.
Ja.
Det är en intressant del i det här är att så här, den här Hell Night, då är det maskerad samtidigt.
Ja.
Så alla har på sig typ så 1800-tals kläder, lite grann så här, kråsskjortor och sånt där, vilket gör att den ser lite udda ut.
Aha.
För att den dessutom är den här gamla mansion-byggnaden liksom.
Ja, just det.
Men då börjar ju de äldre, eller de som har redan in, de äldre, eller årskursen är över. Börjar utsätta dem för massa pranks så att de ska bli rädda och för spöken och sådär. Men så börjar de också dö en efter en.
Så det är mer än bara de här fyra?
Ja, det är några, precis. För det är ett gäng äldre ungdomar också som där och busar. Och så blir de mördade en efter en av någonting där. Tråkig. Alltså det är en så här mainstream slasher. Den har budget typ. Men den är bara jävligt tråkig. Väldigt dåliga skådespelare. Linda Blair kass. Alla mord är offscreen. Vid något tillfälle får man se så här en superkort millisekund när blodkniven går in i kroppen och sånt där. Men annars är det liksom skitdålig musik. Jävligt medioker på alla sätt och vis. Den är inte liksom trash dålig, utan det är bara en
trött film.
En trött. Den behövdes verkligen inte, utan den kändes väldigt som att fan, alla gör slasher, så vi måste också göra en slasher. Så faktiskt. Så nej, rekommenderas inte.
Nej. Men en som...
Men den har en jävla snygg poster alltså.
Ja, skriken Lina Bär som hänger i någon grind.
Precis, precis.
En film som vi kan rekommendera.
Mm.
Det är My Bloody Valentine.
Just det. Som du har t-shirt på dig just
ja,
nu.
Det
My
har jag.
Bloody Valentine t-shirt.
Yes.
Kanadensisk.
Den är kanadensisk. Gjord av George Mihalka tror jag heter. Han har ju sagt att han vill göra en tvåa. Ja, han sa det. Jag tror han ville göra en runt millennieskiftet faktiskt. Men det blev inte av. Det kanske var tur.
Ja,
det känns som att de har blivit väldigt en två år 2000 hade blivit dålig.
Verkligen.
Kom en remake för några år sedan.
Med...
De var ingen bra.
Men det var nog var Jessica Alba.
Nej, det är en av bröderna från Supernatural.
Varför kan jag tro det? Det är någon...
Med The Eye. Nej, den remaken kan man skita i. 3D gimmickfilm.
Ja.
Men den här... My Bloody Valentine börjar i en gruva.
Ja, just det.
Där det sker ett ras.
Mm.
Ett gruvras. Där några blir instängda.
Mm.
Sen hittar de några dagar senare en överlevande.
Mm.
Som har blivit helt tokig, för han har ju suttit och tugga eller ätit av liken som finns där också.
Just det.
Så han är ju skogstokig. Och sen hämnas han det senare genom att mörda de ansvariga bakom raset. För att de inte såg till att det fanns ordentligt med skydd och sådär. För det var slarv bakom. Och sen typ 25 år senare så ska man fira Valentine's Day första gången. igen.
Det har man inte gjort sedan det händes.
För det var... Staden heter ju Lucent of Valentine's Bluff, tror jag.
Ja, just det. Klockan. För det var sist man körde, firade Valentine's Day, så var det, blev folk mördade.
Yes, precis.
Men nu är det några ungdomar som tänker fira en gång till.
Jag tror det, jag tror att staden ligger bakom det faktiskt.
Ja, just det. De pyntar.
Det är några som är, no, we shouldn't do
precis, that. Precis som men... i The Prowler.
Ja, precis. Men ja, men sen så börjar folk dö. Och då bestämmer sig stan för att nej, vi kör inte där, för det är något är ju fel.
Ja.
Men ungdomarna skiter såklart i det. Ja. Eller, vi kommer in på det snart, ungdomar-termen i den här filmen. Men, och då ber de sig ut till den här gruvan där de jobbar också. Ja. För det är ju väldigt, det är väldigt så här, industri...
Precis.
En bruksort nästan.
Den här filmen är annorlunda, är att det är inte den här medelklassskolmiljön.
Nej,
visserligen fortfarande vita unga. Men ja, precis, det här är gruvarbetare.
Precis.
Det är unga gruvarbetare liksom, i en sunkig landsort, gruvindustribygd. Ja. Liksom.
Och samtidigt så... Huvudrollen är ju en kille som har... Han har varit borta ett tag från den här stan. Och så kommer han tillbaka. Och han vill ju bli ihop med sin tjej. Men hon är en annan kille. Och det blir lite kärleksgruff där.
Just det.
Och när han väl kommer till den gruvan där de ska ha en privatfest. Så går ju saker och ting inte så bra.
Nej.
Eller, nej. Ja, jo, men ungdomen i den här filmen är ju inte så jäkla unga.
Nej, precis.
Det känns som att man är typ runt 25.
Ja, precis. Unga vuxna.
Och det är ganska unikt.
Ja, precis. Och de jobbar allihopa.
Ja.
Men de beter ju sig som ungdomar.
Ja, ja, ja. Jo, jo, jo. Bara förutom att de jobbar liksom. Ja, att de så här, jobbar och ja, sliter i en gruva. Det här gillar jag jättemycket. Det gör säkert du också i och för sig.
Ja, ja. Jag tycker väldigt mycket om stämningen. Att den är just det här arbetarmiljön.
Gruvmiljön är ju riktigt bra idé också.
Absolut, absolut.
Det och funkar ju
gruvoutfiten på mördaren, ja, utan att spåla för mycket.
Precis.
Och signaturvapnet, ja. Hacka.
Precis.
Fint. Många, många minnesvärda mord.
Ja, den här filmen var ju klippt men gavs ut för några år sedan med de bortklippta scenerna inklippta.
Precis, i lite sämre kvalitet.
Men,
ja, man ser väldigt tydligt när det är...
Ja, men det är ändå schysst. Och filmen blir bättre när de är med.
Ja, absolut.
Den är ju, då ser man ju att det är ganska brutala morden här.
Ja, det är en scen som involverar ett vad heter det? En tvättmaskin.
Ja, just det, ja.
Som är jävlar vad vidigt alltså.
Ja. Det jag gillar med det här filmen är att det finns en slags jäkla sorglig uppgiven stämning över den här stan, för de nästan behöver det här Valentine's-firandet, för det är där de liksom
det är något mer färg.
Ja, och det är en
grusgrå.
Man ser ju att det bor ju kanske typ 2000 perser. Det är max, väldigt litet.
Ja.
Och gruvan är det som livnär stan liksom. Ja. Och det som har gjort att stan har en tragedi också.
Ja.
Det här, jag tycker det är väldigt sympatiska och trovärdiga karaktärer här.
Ja.
Tycker jag i alla fall. Jag gillar huvudrollen mycket.
Mm. Jag tycker problem med den här filmen.
Karaktären.
Ja, men alltså det som jag tycker problem med den här, det är slutet, det finns ingen final girl. Och kvinnorna genom hela filmen är jävligt så här våpiga och
nej, inte huvudrollstjejen tycker jag inte.
Ja, men vi behöver hjälp hela tiden och
ja,
inte så.
Nej,
kanske kommer ihåg fel.
Så är det finns ju ingen riktig final girl i The Burning heller.
Det är ju nej, den boy. Är ju absolut ingen final girl.
Nej, precis.
Så. Det. Nej, det är helt sant.
Ja, men det här är ju inte seg.
Nej.
Det här är ju bra tempo hela tiden, för den bygger ju på hela tiden. Den är så här schysst backstory.
Ja.
Fina mord och eftertexterna har en så fruktansvärt bra låt också. Som är, det är en akustisk låt.
Aha, det
gitarr och sång som handlar, där texten handlar om just av den här filmen.
Finns det på Spotify?
Nej, man får YouTubea den. My Bloody Valentine End Theme eller så. Riktigt bra. Ja, en av mina absoluta favorites. Då hoppar jag på en film som heter Madhouse.
Okej. Okay,
Gjord av, ska vi se om jag får till hans, fan heter han? Ja, den här killen har även gjort han som gjorde klart Piraya 2 efter att James Cameron hoppade av.
Mm-hmm.
Och han gjorde Beyond the Door också har han gjort.
Okej.
Okay. Ja, en italienare, men jag tror att den filmen gjorde i USA, Madhouse heter den. Eller There Was a Little Girl heter den också. Mm-hmm. Men DVD:n heter Madhouse. Och då är det en tjej i huvudrollen som vi får veta har en psykotisk tvilling som har haft en väldigt så här, mörk så här, bakgrundshistoria.
Mm.
Och den här tjejen rymmer får vi se. Och det börjar hända jävligt märkliga saker i huvudrollstjejens närhet liksom.
Mm.
Ja, och man fattar väl typ vart det är på väg lite. Fast ja. Det kommer en liten fin och ganska makaber twist i slutet.
Okay,
ja. Är fin. Den här har fått rätt oförtjänt kritik tycker jag. Den är inte så jättetempoig eller så här. Den är inte så värst blodfylld eller många mord. Men...
Är den eurotrashig?
Nej, den är inte det.
Nej.
Den är ganska lågmäld på många sätt. Rätt sympatisk. Det är en tjej som är huvudrollen bara.
Mm.
Eller ja, det finns en män också, men de är inte alls här i fokus lika mycket.
Okay.
Så det är coolt. Hon är också ganska sympatisk.
Mm.
Och det är en del schyssta. Den utspelar sig i ett hyreshus.
Okej.
Okay. I princip bara. Aha. Det där morden sker och så.
Är det ungdomssetting eller?
Hon är också lite kanske 25-30 någonting.
Så det här kanske eller inte är jättemycket slasher.
Nej, men det är ändå så här outsagt vem är mördaren.
Ja,
det är
okay,
så här,
okay,
ja. Ja. Men den tycker jag är sevärd. Släppt av Dark Sky på DVD.
Okej. Okay.
Fint. Jag plockar den till när vi tar den sista sen gemensamma. Graduation Day.
Just det, låter ju verkligen. En
trauma-slasher.
Oh.
Men du, det här, det jag vet, det låter inte så lockande, men det gillar man. Jag är ingen så jätte, jag är inte jätteinsatt på trauma.
Nej,
men jag tror inte att den här är så traumaig.
Okej.
Okay. Den är jävligt korkad.
Okej. Okay. Mm.
Handlar om en tjej i huvudrollen, en löperska.
Mhm.
Det är på så här sport college typ.
Okej.
Okay. Idrottscollege. Och det har hänt, det är någon jäkla korkad inledningsscen med någon löpartävling där någonting går fel så att någon dör.
Ja.
Om man dör av att så här hjärtstillestånd eller någonting. Men ja, sen börjar folk dö.
Mm-hmm.
Är det här, och det visar sig vara kopplat till den här grejen i början.
Okej.
Okay. Den här filmen är bra med citationstecken just för att den är så korkad, den är jävligt underhållande. Mm. Den har riktigt roliga mord.
Men är det den här som är med så här spjut då? Idrottsrelaterade
mord? Den heter Fatal Games.
Ah, just det,
det är de två som jag kom på nu. Men den här har en scen. Det kommer låta dumt när jag förklarar det här. Mördaren har en värja som han har stoppat igenom en amerikansk fotboll.
Okej.
Okay. Och sen kastar han den amerikanska fotbollen mot en kille. Och den flyger. Den wobblar, kan inte wobbla alls. För värjan åker rakt in i kroppen på den här killen. Och det är mitt ute i skogen också. Man måste sitta och gapa åt det. Vad tänkte du här? Men det är så skönt att se. Och det är även mord med en värja i ett omklädningsrum.
Okej. Okay. Värja?
Ja, det är ju rätt gött. Jävligt skön film. Och nu låter det som att den här dum ungdom var skön tromarulle, men jag vet inte om den är så tro. Det kanske den är. Jag gillar den i alla fall. Mer, verkligen mycket mer än vad jag borde.
Mm-hmm.
Men det står jag för.
Mm, jag blir intresserad.
Mm. Och slutligen, Just Before Dawn.
Just det. Lite bortglömd, men börjar få en revival, ja. Kan man väl säga.
Mm.
I vissa kretsar.
Jag fick faktiskt tag på regissören på Facebook här någon.
Är det säkert?
Ja, det är lite coolt.
Fick tag.
Jag hittade honom och skrev till honom.
Jaha. Fick du svar?
Ja, han svarade. Han är väldigt trevlig.
Jaha.
Tydligen. Jo, den här filmen har ju... den finns på två DVD-er.
Mm.
En amerikansk som har bättre bild. Mm. Och en engelsk som har sämre bild. Men som har typ 2-3 sekunder mer av ett mord. Ett skrevmord, tror jag.
Mm.
Om jag minns, kniv i skrev. Men tydligen så hörde jag från den här regissören att det hittats en kopia i pristine condition.
Mm.
Helt oklippt, tror jag.
För jag har sett den som en så här bootleg ihopklippt komposit. Okay. Där de två DVD:erna är ihopklippta, så okay, att man får hela filmen. Så såg jag den.
Är det mycket mer att se eller? Mordet?
Jag kommer inte ihåg.
Nej.
Men jag kommer ihåg att det var jävligt dålig bild i alla fall. Det var vansinnigt
grynig. Den amerikanska DVD:n är inte så jättebra heller bild på. Vilket är synd. Men det, vi kan komma till det. Den handlar ju, det är ju ett gäng ungdomar som ska upp, ut långt jäkla upp i sko, i bergen nästan.
Ja.
För att så här, hajka.
Precis, den här är ju mer, alltså backwoods slash
ja, naturromantisk
backwoods rulle liksom.
Verkligen.
Har mycket gemensamt med kanske tidigare filmer som
en film som heter Ritual som har mycket gemensamt
ja,
med.
Eller kanske, tänker jag lite The Hills Have Eyes.
Ja.
Eller fast, Deliverance.
Ja, jo, Deliverance och Rituals just för att det är så skogigt också. Ja. Hills Have Eyes är inte så skogig.
Nej, men det här är
backwoods, ja. Eller ja.
Galningar på landet.
Hur som helst, det är ju, de blir ju varnade för att åka upp hit också. Mm. För att de, det är inte så bra att vara där uppe, säger de väl, outtalat. Och filmen börjar ju med en lite märklig prolog. Där det är två män som blir mördade.
Det kommer inte jag ihåg.
Nej, det är lite märkligt. Men ja, i alla fall, ungdomar märker snart att de blir förföljda av någonting. Och sen jagar de mördade småningom. Och så kommer en twist sen som avslöjar mördaren, som är rätt unik.
Ja.
Minns du den?
Nej.
Nej, fan det.
Jag tycker vi, jag vill spoila den här filmen.
Kan jag säga
ja, men vi pratar om filmen först innan vi spoilar.
Ja.
Vad är bra med den här filmen?
Jag älskar den. Det här tycker jag är en av de mest underskattade slasherna.
Jaha.
Jag tycker den är nästan den snyggaste. Den är så, jag tycker det är så snyggt med de gigantiska skogsvyerna.
Ja, den är fantastisk.
Sig så här, hur långt som helst.
Ja.
Och jag tycker den är ganska långsam här, men jag gillar den. Det funkar på något vis till den här filmen. Jag tycker mördaren är obehaglig. Jag vet, det är någonting bara med den här filmen som fastnar hos mig. Alltså.
Jag skulle vilja se den HD mastrad.
Ja, jo,
alltså, jag tyckte att i det här fallet så kvaliteten
drog ner
kvaliteten drog ner för mycket. Ja. Liksom, och det där är ljudet är väldigt, väldigt bluddrigt och diffust också. Och så där. Så det är, men absolut, miljöerna är makalösa.
Ja.
Men det är liksom, den är blodfattig, långsam.
Ja, men jag gillar, det här funkar det långsamt, för det blir inte tråkigt. Nej, jag tycker den så här, lunkar på något vis. Oj. Men ja, jag gillar den riktigt mycket.
Men ska vi diskutera slutet?
Ja, den finns från Shriek Show
ha.
Och något brittiskt bolag. Vet inte, kan inte namnet.
Men ingen av dem är komplett?
Den brittiska är komplett, tror jag. Fast har sämre bild.
Jaha, var det så det var?
Nej, inte 100. Ja, men i alla fall. Jag tror den ska vara lite längre.
Ja.
Ja, slutet.
Spoilervarning.
Spoilervarningen. Det är ju två mördare. Ett tvillingpar. Freak-tvillingpar.
Ah.
Och det förklarar varför mördaren kan vara på... För det är nästan så här, hur kan de vara på så många ställen samtidigt? Mm. Och det förstår man då när det kommer. Det är lite så här, okay, typ inavlat
tvillingpar. Ja, ja.
Jag gillar det. Det är jäkligt unikt.
Ändå. Men det jag skulle vilja ta upp, det är hur sista mördaren blir självdödad.
Ja.
Av The Final Girl.
Just det.
Hon slår honom med näven och trycker ner sin hela arm ner i halsen på honom.
Ja.
Och håller den kvar, hela armen, ner i halsen på honom.
Ja.
Tills han kvävs till döds.
Han ligger och sprattlar som en gris nästan.
Jävlar alltså.
Ja.
Det är brutalt.
Ja.
Men ja, jag tror du gillar den här mer än jag. Ja. Men jag skulle ge den en chans till om det fick komma en vettig DVD.
Ja. Jo, men den här tycker jag ändå man ska se. Men vi kan enas om i alla fall att den bästa på den här liksom, är The Burning.
Det är världens bästa slasher, tycker jag.
Ja, okej. Okay. Ja, för att vara mer renodlad slasher så får jag väl hålla med. Jag tycker att Halloween är bättre. Men den har inte alls samma... Om man säger att Friend 13 är på något sätt startar igång den här den 80-talsslashen, för det är ju väldigt olikt ändå, oavsett om man säger att Friend 13 är en kopia av Halloween, då kan man dra i min bok, men då är The Burning bäst. Ja. Den bästa 80-talsslashen, och det säger väldigt mycket.
Precis.
Så ja.
Nu är det dags för dagens Franco.
Ja. Och det är första gången som våra åsikter går isär rejält. Eller rejält, inte så jävla rejält egentligen.
Nej,
inte jätterejält.
Vi har sett Count Dracula.
A.k.a.
Die Nacht der Dracula.
Nacht wenn Dracula er wacht. Ja. The Night som Dracula Awakens, gissar jag på att det heter på min amatör, superamatör tyska.
Ja. Det är konstigt att den är tysk titel.
Om den är ju tysk. Han jobbar mycket i Västtyskland, Franco.
Jaha.
Den är västtysk. Kinski är ju för böblen med.
Ja, jo, jo. Det är en Dracula-berättelse.
Och det är Bram Stokers Dracula.
Ja, som han kör.
Och det är lite för trogen väl.
Jag har inte läst boken så jättesynligt. Jag tänkte, jag började kolla på den så tänkte jag, fan, jag måste kolla upp på Wikipedia hur Dracula, vad den handlar om, boken. Men sen var jag så jävla trött på den här skitfilmen så jag glömde bort det.
Ja, men den är, alltså ja, det är Dracula-storien i princip. Det är samma story som i Francis Ford Coppolas Dracula också. Ja. Och i alla Dracula som har försökt skildra.
Ja. Boken. En ung babyface. En babyface snubbe åker till Transylvanien.
70-talets Keanu Reeves åker till Transylvanien.
Ja. Ungefär lika värdelös. Åker till Transylvanien och träffar Dracula. Dracula följer med hem till London.
Mm.
Som det här är ett London som ser väldigt mycket ut som så här Spanien.
Eller Västtyskland i alla fall.
Ja, fast den här är definitivt inte inspelad i Västtyskland.
Men det är ju där den är, tror jag.
Nej.
Jo, jag tror den är.
Inte chans.
Han jobbar massor i Västtyskland ju, Franco.
Ja, men det här är ju så här, det är liksom så här, det är bara så här, vad ska man säga? Det ser ju så jävla Medelhavet ut hela filmen, och alla statister har så här svart hår, och men barnen som blir blodsugna, de är också så här, det är ju spanska barn liksom.
Han kanske flög in spanjorer.
Ja, alltså inte. Om man skulle ha varit i London, då skulle man ju haft något så här exteriör med Big Ben eller någonting. Ja. Så här, det finns ju ingenting sånt. Nej, men det är bara filma den.
De har inte råd med de med tillstånd.
Nej, men miljöerna ser ut som typ Pippi Långstrump på de sju haven. Det är så här palmer och sandsten och sånt där. Men det är London, ja, okej.
Okay. Ja. Det är Frankos London.
Ja, det är Frankos London. Så där ser hela världen ut för Franco. Men det här var ju innan Franco flydde Spanien.
Ja, just det.
På grund av den andra Franco.
Ja, just det.
Två asshole Francos. Nej, men och så är det Christopher Lee då, som spelar Dracula.
Yes.
För extra gången i ordningen.
Ja, men det här kanske är typ andra gången i ordningen.
Jaha, är det så pass?
Det här är väl för de flesta uppföljarna i alla fall, tror jag. Jaha.
Han har en mycket stilig biker, eller så här, truckmustasch i den här filmen.
Mm.
Truck, vet du, långtradar, chaffis mustasch.
Mm.
Och den rollen gör han ju bra. Det är ju...
Ja, det är rutin mer eller mindre.
Ja. Han kör jävligt bra den här "Listen to them, the children of the night".
Han är, Christopher Lee är ju oemotståndlig nästan.
Ja, jo, ja, men han funkar.
Emot.
Men ingenting annat funkar.
Jo, men jag tycker det ändå. Jag tycker den är, nu kommer du tycka jag är galen med tanke på ditt utspel, men jag tycker den. Den är så här, jag gillar miljön i den. När det här slottsmiljöerna.
Ja.
I alla fall, i en början.
Jo, jag tycker att den börjar lovande. Ja. När de är i Transylvanien.
Ja.
Det är så mycket idiotgrejer.
Ja, jo, men som det är väl, här, det får när, du väl fan räkna.
Ja, men, jo, men och de begynner tycker jag är bara charmiga och roliga.
Ja.
När den här babyfacen och Dracula åker till slottet första gången. Ja. Och så blir deras droska omgiven av vargar.
Mm.
Fast det är inte vargar. Det är supertama, söta schäferhundar. Som ska så här, spela vargar. Ja. Och som säger Christopher Lee, han går ut och viftar lite så de springer iväg. Ja. Han är Dracula. Men slottsmiljöerna är rätt nice. Och så, det är så mycket idiotinzoomningar och så här, såna här snabba inzoomningar som Mario Bava kör hela tiden också.
Inzoomningar.
Ja. Typ så här, babyfacet är på sitt sovrum och så ser han en spindel i ett nät och kameran bara zoomar in på den här plastspindeln i såhär buttericksväven och bara zoomar ut och zoomar in på hans ansikte och såhär.
Ja.
Bra musik.
Ja.
Det är
ja,
en bra såhär, ett bra ledmotiv i filmen som återkommer hela tiden.
Mm.
typ preparerat piano eller någonting. Det låter väldigt speciellt. Nej, men jag tycker att den är så jävla tråkig. Ja,
den är ju långsam. Den så kan
vad långsam den är alltså.
Ja, den är långsam.
Första början när de är i Dracula eller i Draculas borg i Transylvanien, då är det rätt spännande, men så fort de kommer
jag
till London.
Men den är typ i alla fall en kvart för lång.
Ja,
tycker så det kan jag gå med på.
Och den är så otroligt små medel byggda. Visst, de har fina kostymer.
Ja.
Men sen är det, de är ju bara på exakt samma miljö hela tiden.
Ja.
På det här mentalsjukhuset i London där Klaus Kinski spelar Renfield.
Han är lite bortkastad, den här Klaus Kinski, tycker jag.
Han är helt, han gör får lite,
nej, han kryper runt sin cell. Han borde ha varit med mer.
Ja,
han är ju galen i galen av sig själv, så ja. Det är lite synd.
Nej, men alltså, det är liksom kameran långsamt så här, filmar en kvinna som ligger i säng. Det är ingen musik eller någonting, va? Långsamt hon ligger i sängen. Sen långsamt filmar en fönstret. Jag zoomar in på det här fönstret, hennes fönster, och då ser man att utanför fönstret så flaxar omkring en fladdermus.
Ja,
men det. Bara det att den flaxar inte.
Nej, just det.
Utan på den här tiden tänkte man direkt med att en fladdermus, man tar en plastfladdermus som har helt stela vingar, och så bara guppar man den lite upp och ner med ett snöre. Så det är en fladdermus som liksom...
Det är dock inte bara Franco som gör det.
Nej, absolut inte. Men det är liksom, fladdermusen använder inte sina vingar.
Nej.
Sen zoomar den långsamt, långsamt tillbaka på tjejen i sängen igen. Sen långsamt på fönstret. Då är det ingen fladdermus där längre. Tjejen igen. Långsamt. Och så fönstret igen. Då står Christopher Lee där. Och så går han långsamt.
Det är stämning.
Det är ingen stämning, det är bara så här.
Jag tycker det. Jag gillar fan, jag tycker den är helt okej, tycker jag.
Ja, jag tyckte den var helt bedrövlig.
Den är sämst av de Franco gjort innan, ja.
Ja.
Men inte bedrövlig.
Jo.
Nej.
Jo.
Nej. Du är... Jag vet inte. Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Nej.
Nej, men alltså...
Jag förstår att vad du ogillar med den.
Men då, det finns ingenting av den här elegansen eller skärmen hos Hammer-rullarna, liksom, eller... Den är bara...
alltså, jag tycker inte den är så jävla mycket sämre än Hammerdocker. Fan, jag tycker Hammerdocker är lite överhypad alltså. Oh. Ganska mycket när man tänker efter.
Ja, det är möjligt, men
det här är väl sämre än kanske 3-4 Hammerdocker, men den är bättre i alla fall en av dem.
Ja.
Tycker jag.
Jag har inte sett alla så.
Nej.
Nej, men så vi är väl lite oense om den här filmen.
Ja.
Jag rekommenderar den inte till någon.
Jag rekommenderar den om man vill förkovra sig i Franco. Annars så kan man väl hoppa över. För den är jävligt, den
som
är...
vi gör.
Ja, precis. Och då ska man ha sett alla Franco till slut. Alla
297
eller vad fan han har gjort. Det var en grej i början jag missade nu som jag hade tänkt upp. Jag visade dig en bild innan vi gick in här.
Ja, just det.
Det ska komma en remake av båda, en av våra gemensamma favoritfilmer, Maniac.
Ja.
Som du älskar mycket för att det är smutsiga, skitiga porr New York 80-talet.
Ja.
Och jag också, för den är så jävla smutsig. Den här filmen känner man ju så smutsig efter att ha sett.
Ja.
Det ska komma en remake på den i alla fall.
Ja.
Och Elijah Wood av alla människor ska spela huvudrollen då. Jag vet inte om han ska heta Frank Zito i den här.
Vet du vem som borde spela huvudrollen?
Killian Murphy. Nej, jag vet inte.
Leif André.
Ja, om du tänker så. Men det som först fångade mig med den här idén, det var att Eli Wood är ju så jävla olik Joe Spinell.
Ja.
Utseendemässigt och så.
Ja.
Och det tycker jag är bra att man gör, att man ändrar det på något vis.
Ja.
Och gör en snyggare, mer polerad galning. Du såg bilden.
Ja.
Eli Wood sitter med något tillhygg och
slår en kvinna.
Ja, ska mörda en kvinna.
Ja.
Fick du någonting av den bilden?
Om jag fick någonting av den.
Ja, men om du fick den...
Ja, det såg gritty ut.
Ja, är det bra?
Alltså det går ju inte att göra mer gritty än
Maniac. Nej, men om man nu ska göra en remake, då är det väl bättre att man gör den. Eller det är väl...
Nej, alltså det är ju typ alla remakes är alltid så här, ja, vi ska göra det som den här, fast vi ska göra det lite mer mörk.
Jo.
Gritty.
Det här går det inte att göra det.
Nej. Nej, jag vet inte, vad är det du fiskar efter?
Nej, men om du fick, du är inte med, du får inga så här positiva vibbar av det, eller någonting.
Nej.
Fan. Pessimist alltså.
Vadå, du vill bara att jag ska bli...
Nej, jag vet inte. Det är kanske jag som bara sitter och hypar upp allting som jag ser.
Ja, du är för godtrogen.
Släng av Asperger. Eller någonting. Ja, nej, men alltså den här filmen kan ju falla extremt. Det vet jag ju. Den kan ju bli ruskigt dålig.
Ja.
Men jag ser ändå fram emot den. Mer än Insidious 2 till exempel. Eller, fan, finns det andra remakes som kommer?
Suspiria.
Ja, just det.
Hellraiser.
Ja.
Den är Development Hell.
Ja.
Eller...
Silent Night, Deadly Night.
Cannibal Holocaust.
Ja, men det blir inget,
uppföljare.
Tror jag.
Blir det
ja,
inget?
Nej, jag tror det är nedlagt. Tur, kanske.
Nej. Ja, jag hejar på Dracula 3D.
Ja, just det.
Och Argento.
Ska vi säga något om Dracula 3D bara innan vi slutar?
Ja, jag såg den här trailern som har kommit nu.
Ja, på tal om trailern. Den har fått så jävla mycket skit.
Ja.
Men den är ju inte färdig. Det är ofärdigställd material.
Jag blev pepp
ja, men trailern. Jag får bara säga, jag har inte kollat, på hela.
Nej.
Så ja, men det är precis som, och nu försvarar jag inte den filmen, men när Rob Zombies Halloween kom för ett par år sedan så läckte en workprint på den först, och folk började döma den direkt. Vilket man ju inte kan göra, för det är inte den färdiga produkten.
Mm.
Det går inte att döma filmen utifrån en sån här komposit. Det är ju liksom, det är väl fortfarande en green screen grej kvar i den här, ja, det är ju inte ens, det är ju inte en officiell trailer, den råkar ju läcka ut.
Ja. Så det är så här fula 3D,
ja.
Så här, men det är bara så här representerat, här ska
precis,
det vara
exakt.
Någonting.
Och jag har ingen aning, alltså, när jag hörde om den här filmen så tänkte jag, men vad fan, Dracula 3D låter ju så sjukt trött alltså.
Ja.
Och Argento, alltså, han har gjort så jävla bra film, så han kommer ju alltid så här, jag kommer ju alltid respektera honom.
Ja.
Även om han ju skulle göra 1000 skitfilmer så kommer han... Och så såg jag bilderna som kom den första. Jag tyckte det såg trött ut bara.
Ja.
Det är lite kul att Rutger Hauer
spelar
Van Helsing.
Ja. Ja.
Och det är lite kul att Asia Argento ska med.
Ja.
Tycker jag. För gillar hon är snygg, om inte annat. Ja, vad fan. Det kanske kan bli kul.
Ja, jag vet inte. Kanske.
Ja.
Alltså, jag gillar ju så här gotisk, ny gotik.
Man måste
dimma.
Ju se den i alla fall.
Ja. Dessutom var det någon så här konstig bönsyrsa som attackerade någon i trailern.
Det är
jättestor bönsyrsa, det tyckte jag var coolt.
Det är ju bra.
Ja.
Den tror jag så.
Jag vet inte vad det här med Dracula att göra.
Nej, men det är ju kanske en liten spin på Dracula.
Ja, det är lite så här sci-fi channel.
Ja, just det. Ja.
Vilket leder oss in på nästa podcast.
Nästa
tema.
Podcast, ja. Som du har...
Bönat och bett
för den från första stunden.
Åh, jag är så pepp.
Ja, det gör jag också lite grann.
Ja, nu blir det sci-fi channel.
Precis,
så nu Syfy. Så nu blir det monster, jättestora monster.
Det kommer ju fan nästan bara handla om monster.
Ja.
Det är det de gör.
Ja.
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 Så det blir nästa gång.
Ja.
Så, ja, tack för att ni lyssnade. Maila gärna. podcast@frombeyond.se.
Mm.
Om ni gör det, eller kommentera på sidan, eller ja, se filmerna vi snackar om. Om ni är sugna på det, hoppas att ni fortsätter lyssna.
Ja.
Så, ja.
Nu ska vi spela en låt.
Ja.
Vi spelar My Bloody Valentine-låten.
Det gör vi. Mycket bra val.
Hej då.
Hej då.
Jag lyssnar lite på det. Ja. Alltså, den handlade om...
Ja, precis.
Once upon a time, on a sad valentine, in a place known as any girl of mine, a legend began, every woman and man would always remember the time, and those who remained were never the same, you could see the fear in their eyes, once every year, as the 14th draws near, there's a hush all over the town.
Or the legend they say on a Valentine's Day is a curse that'll live on and on. And no one will know as the years come and go of the horror from long time ago. The years came and went, and everyone spent the 14th in quiet regret. And those still alive know the secret survives in the darkness that looms in the night. For the legend they say on a Valentine's Day is a curse that'll live on and on. And no one will know as the years come and go of the horror from long time ago. In this little town, when the 14th comes round, there's a silence and fear in the air. Remember the morn that the legend was born, all the shock and the horror was there. For the legend they say on a Valentine's Day is a curse that'll live on and on. Come and go of the horror from long time ago. And no one will know as the years come and go of the horror from long time ago.